God afton, gott folk, och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Ikväll så har vi avsnitt 395. Vi har den 25 januari 2026. Och mitt namn är Andreas. Med mig har jag Simon, Martin och Tobias. Hur är läget, grabbar?
Rätt good.
Det är good, är det så?
Vi är väl alla lite hälsoproblem fram och tillbaka, men...
Precis, vi måste be om ursäkt för att vi var tvungna att ställa in förra veckan, för att vi är sjukliga män här som...
Precis.
Det ser jag var inte sjuk.
Gå nej, på
inte
sista du. Versen, nej. Jag vet inte.
Du är den enda vars som håller i...
Ja, håller du i. Håller fanen högt.
Men jag hade i och för sig bett om att inte få vara med just det avsnittet ändå.
Ja, så var det kanske.
Den enda som var frisk skulle...
skulle inte vara med, ja precis.
Ja. Nej, det var hemskt. Jag hade faktiskt bältros. Det var speciellt.
Men är det bättre med det nu alltså?
Det är ju på väg tillbaka nu.
Hur illa var det då? Som sagt, en del får ju väldigt illa. Du sa något om lite utslag på halsen. Så det
jo, precis. Det var väldigt lindrigt för mig. Men det var som så här, lågintensiv, typ låg feber, klåda. Och så var det där frågan om det ska spridas till ansiktet, för det kan vara jävligt illa.
Ofta sitter du ju på bålen ju.
Jo, det är därför det är bältros.
Ja, precis. Det blir som ett bälte runt kroppen. Ja. Mm.
Just det.
Jo, men ja, jag mår lite bättre. Lite hängig. Jag var ju hemma hela veckan. Så. Tillbaka till knäget imorgon. Och,
Då har du haft en rätt bra så här sjuk... Alltså, man kan ju vara sjuk och må verkligen skit.
Jo.
Då kan man vara bara precis för sjuk för att jobba. Men
så, om jag ska vara helt ärlig så här är det. Mm. Att igår så fick jag sjuk huvudvärk. Och det höll i sig än idag. Så jag var orolig att det hade spridit sig till huvudet. Så idag så tog jag en Ipren för första gången på 16 år.
Hade du ångest för det eller?
Nej, men jag kände att... Alltså,
det gjorde för ont.
Nej, inte att det gjorde för ont. Men jag ville liksom kolla om det här var allvarligt. För om det inte hade hjälpt, då hade det varit allvarligt. Och det
var ah, okej. Okay.
Men nu hjälpte det. Nu är det helt borta. Så... Så är det.
Det var ett smart sätt att kolla på.
Ja, det hade varit en annan typ av orsak till huvudonten då. Alltså.
Jo, precis. Det hade inte det hjälpt.
Nej, för att det är hjälp mot liksom vanlig huvudvärk.
Jo.
Ja, det är smart.
Precis.
Ja. Så är det. Vi lever på styva linan här. Men nu är det radio. Vi har ett laddat program ikväll. Nu när vi inte kört på ett tag. Det finns mycket att säga om rabbiner, Trump och allt möjligt. Men innan vi ska prata om det så kan vi prata om donationer. Och vi har ju fått in en hel del nu när det går att donera digitalt, och det är kul att se. Men de som lyssnar nu och de som läser nordfront.se borde tänka på att stödja den här verksamheten finansiellt. Det är ju trots allt idealistiskt arbete. Och när vi inte är sjuka så dyker vi faktiskt upp. Brukar vi göra i alla fall.
Mm.
Ja, så tänk på det. Det finns numret i radioartikeln där ni kan donera genom Swish. Men ni kan fortfarande också donera genom kontanter. Vilket är vår stabilare inkomst, kan man väl säga.
Och att det har vänt lite, att det kommer mindre kontanter nu och mer Swish i alla fall.
Ja, okej.
Så folk är bekväma. Det funkar ju, men ja, vilket som funkar ju för oss.
Ja,
det är bara 13% kvar nu för övrigt på januari.
Och det är bra. Shit.
Vi kanske ska läsa upp numret också, eller?
Jo, men jag hade det framför mig.
Det är, perfekt. Jag har det här, 0-0. Ja. 073-8064, och det går till Anders Gudmarsson som har det kontot exklusivt för det här ändamålet.
Bara kanske börja sätta det i rubriken igen som vi hade förut, Swish-numret, så att det är lättillgängligt.
Jo.
Alltså det är till artikeln, till avsnittet.
Jo, men med det sagt så kan vi hoppa in i veckans stora nyhet, och det är ju Nordfronts lansering av en filmdatabas. Mycket spännande. Kan ni berätta vad det här är för något?
Måste vi nästan passa bollen till Max, tycker jag. För vad jag har från början.
Mm.
han som har byggt mycket. Eller allt.
Ja, vad är tanken här?
Så till att börja med så ligger den ju på filmer.nordfront.se. Så man kan ju gå in och kolla direkt vad det är det handlar om man sitter här och lyssnar. Det är en filmdatabas i samma stil som IMDb. Fast det ser väl lite annorlunda ut. Men samma princip. Så man kan se lite fakta om filmer. Få ett betyg då, satt av oss. Och läsa recensioner av oss från Nordfronts redaktion. Det kommer inte vara tillgång för allmänheten att ge betyg och så. För att vi tror ju inte på demokrati. Och det finns väldigt många människor med dåliga åsikter. Men
är man en bra människa med bra åsikter så kan, och vill hjälpa till så kan man kontakta oss faktiskt.
Ja, vi har ju till och med lyckats spana in en eventuell sån på Twitter redan nu. Inte bara känd på Twitter så att säga. Vi får se hur det blir med den. Ja, så det är en filmdatabas. Så jag kan säga så här också att själva anledningen till varför jag ens fick för mig att bygga någon sån här grej, det var bara för att jag tyckte att det var kul. Jag tror inte ens nödvändigtvis att det finns något stort propagandavärde i det. Och så jag säger att det gör det. Det kanske finns någon grej med det, men jag tyckte bara att det var kul. Och jag tycker om att se på film. Och någonstans så tycker jag ganska mycket om tanken att rekommendera filmer till människor. För att jag tror faktiskt att det finns, alltså det är ett bekymmer ifall man vill se en bra film så här. Hur ska man hitta den? Det är inte lätt att bara fiska fram en bra film från minnet alltid.
Nej.
Nej. Alltså det är ju en allmän nyttig tjänst på det sättet att man kan gå in här och se vilka filmer vi rekommenderar och på vilka grunder. Man kanske ska förklara också så här lite kring betygssystemet, för det finns ju typ två skalor kan man säga. Dels har vi det här procentuella som är våra recensioner, hur typ underhållande vi tycker filmen är, hur bra de är. Och sen har vi ett kulturbetyg som de mer säger hur sund vi anser den här kanske. Beskriver Max.
Jo, så skulle jag beskriva det. Så det första procentsiffran, det är väl den man skulle känna igen också från andra tjänster som ger filmdatabaser. Men kulturbetyget är lite det våra egna knorr på det hela. Där tar vi ju in sånt som subversiv propaganda och bara falsarier om verkligheten och sånt. Och
om det är massa icke-vita i filmrollerna och sånt.
Ja,
jag tänker att just den biten är ju den här filmdatabasens USP. Att det finns ett sånt betyg. För att det, och det är ju faktiskt väldigt bra. För sådana som oss så finns det ju två olika huvudaspekter att ta hänsyn till när man bedömer om en film är bra eller inte. Det är ju dels om den är underhållande eller givande liksom som film, men också hur den är på att, ja, när det gäller värderingar och så. Mm. För det senare är ju ett stort problem, ett extremt stort problem med moderna filmer, alltså ett jättestort problem. Och det går ju knappt att hitta nya filmer idag som man ens klarar av att se på. Men om man kollar på den här filmdatabasen, då kan man hitta filmer som är värdefulla.
Jag gillar de här taggarna. Det har vitt manus, vit huvudroll, kvinnlig huvudroll.
Ja.
Där kan du hitta någonting du gillar. Du bara skriva in.
Precis, och så kan man sortera jättenoggrant sen i sökfunktionen på databasen. Om man vill ha till exempel vit regi och inte kvinnlig huvudroll eller något sånt. Så kan man hitta sådana filmer.
Ja, precis.
Jag var tvungen att slå på USP. Är det unique selling point du menar?
Ja, precis.
Okej. Okay. Du är helt ställd där.
USP. Har du aldrig hört talas om USP? Det är ju sådär modernt fräsigt uttryck.
Jag tänkte också att det finns nog många som inte förstår, men vi kan ju låtsas som att vi har smarta lyssnare.
Just det.
Ja.
Mm.
Jo, men det jag ser fram emot att kolla igenom det här. Jag blev också sugen på att skriva mina egna recensioner. Jag sa ju det tidigare till er. Men som ni vet så är jag allergisk mot WordPress. Så att varje gång jag ska publicera en sån där grej så är det nära att jag skjuter mig själv i huvudet. Så.
Vad är det du hatar med? Jag som aldrig förstått riktigt. Jag gillar inte heller riktigt WordPress. Men det är som inte så svårt heller.
Det är inte svårt, nej. Men det är inte mer som har gjort. Att jag har gått i WordPress-väggen helt enkelt.
Du hade med såna här invecklade teman att göra. Du ska testa logga in på den här sidan och säga att det är lätt att bara skriva en recension till exempel.
Ja, det är det.
Jag hade velat göra så här en enmeningsrecensioner, alla var vita. Typ.
Ja, det räcker. Alltså, du, vet du vad, det, till och med, det finns stöd till och med i databasen att inte ens skriva någonting alls. Bara skriva en siffra. Man måste inte skriva.
Måste man inte?
Nej, precis. Nej. Men det bidrar
ju till... Jag trodde man var tvungen med det. Alltså.
Men det bidrar ju till procenten, så det är bra om man har användare.
Jo, för det är väl svagheten just nu att den är ju rätt starkt så här, personligt färgad vad gäller procentbetygen, att ofta, yeah. Det är bara ofta en recension, så det är baserat på vad en av oss tycker om det. Sen är det vissa som har två, tre recensioner kanske.
Men så jag kan alltså...
Det blir balanserat och lite mer genomsnittligt. Så
jag kan gå in alltså bara sätta ett procentbetyg på alla filmer jag sett.
Ja.
Om jag vill. Ja. För då kan man ju göra det rätt snabbt ju, så får man ett bättre procentfördelning. Mm. Och sen, senare kan man ju skriva recensioner om man känner för det. Jag ska göra det nu.
Ja. Perfekt. Och när man börjar bråka så kan man ju gå in och skriva 5% på allt.
Där skulle jag ju säga, Tobias, att om du inte har sett filmen väldigt nyligen, typ inom en månad.
Jag vet. Vissa bör man se om.
Ja.
Vissa bör man se mer nyligen. Jag vet.
Alltså, om man sätter ett procentbetyg, då måste man ju veta också ungefär lite vad är det som gjorde att det blev det här betyget. Vilka kriterier är det jag gillar eller ogillar? Och då kan man ju lika gärna skriva. Alltså man kan ju bara punkta dem i ord utan att skriva riktiga meningar eller något. Liksom. Så har man i alla fall gett dem som kollar på recensionerna något hum om vad det är man tyckte om filmen.
Okej, okay. Det är sant.
Men jag slog på den lilla trumman så att säga om det här med att säga att ja, men jag gjorde det mest för att det är kul och så. Men jag ska också slå på den stora trumman och säga att i den mån... jag tror det är extremt svårt att påverka människor genom att liksom beskriva politik och så för dem. Att prata om alltså egentligen det som vi gör i Radio Nordfront hela tiden. Jag tror det är jättesvårt att nå människor på det viset. Men med kultur så kan man faktiskt alltså sätta ett frö i en människa som kan bli till någonting väldigt bra. Och att då... inte få tillgång till en sund kulturkanon, det är att gå miste om det fröet, tror jag.
Och att jag tror du har helt rätt.
Det kan man hitta då i den här databasen faktiskt. Och det är väldigt fint faktiskt. Alltså om du kollar igenom alla filmer med kulturbetyget A till kanske någon ung person i din närhet, kanske till och med en son. Det kan vara jättevärdefullt för honom.
Sen kan man ju tvärtom också, man kan ju titta på den där och se vilka man absolut kanske bör undvika också. Jo. Någon man hade tänkt se men liksom efteråt sett, läst här på filmdatabasen Nordfront, då kan man ju ändra sig.
Jo, man brukar ju prata om brus och det finns ju så mycket skitkultur och saker som man säger bara, det här var totalt bortkastad tid. Så har man sett något sånt så kan man ju varna andra för det så slipper de kolla.
Man kan ägna 2 timmar åt något bättre faktiskt.
Oh.
Ibland. Titta på färgtorka på väggen.
Precis. Ja, alltså vissa filmer har ju varit sådär helt horribla. Jag kollade på vad fan heter de. Det var nog sci-fi-filmer som var helt fruktansvärt värdelösa.
Var det Sandman?
Nej, det var, vad heter han? Snyder någonting. Rätt stor så här regissör som gjorde helt värdelösa skitfilmer.
Ja, men de här ganska...
Rebel Moon, ja just
det. Ja, han som gjorde 300 typ, eller vad det var.
Ja, ja. Och det är, så här, det är mycket specialeffekter och vad heter det, på vissa sätt sådär coolt och häftigt. Men det är ju helt så här PK och generiskt. Och,
ja, det är det värsta jag sett.
Alltså typ. Helt så här under...
Men det står only on Netflix, det brukar vara att... Ja.
Netflix gjorde också en sån här stor fantasy filmsatsning, en film som heter Sandman som handlar om typ massa olika gudar, typ sömnens gud och såna där, och det var ännu värre alltså när det gäller propaganda, för det fanns ett enda heteropar i hela filmen, eller om det var en serie kanske, och de hade så här jättedåligt förhållande och hatade varandra och grejer, annars var det bara transer och bögar och allt möjligt. Alltså det är typ det värsta jag sett. Däremot fanns det en jävligt cool scen när han hade en strid mot Satan som spelas av en så här kvinna, och det var typ så här, jag kan inte ens beskriva hur cool den scenen var, men i övrigt var det typ det värsta jag någonsin har sett. Alltså, det var så här överdrivet, du vet, så man trodde knappt det var sant.
Rebel Moon hade inte ens en bra scen.
No, men det fanns där det också coola grejer, alltså coola specialeffekter.
Jag var så sur över den så att jag uppmärksammade inte det, tror jag.
Men
slutstriden i den var väl, alltså, eller jag vet inte, de...
Du menar hantverket var bra alltså?
Ja, nej, men Rebel, alltså... Nja, jag vet inte, alltså Rebel Moon hade ju alltså hela upp, vad ska man säga, hela upplägget och handlingen och så var ju också kass.
Ja, den var ju det.
Jo.
Ja.
Så att, men det fanns ju cool, alltså om man skulle typ kunna, om man plockar bort scener från sitt sammanhang, vissa kortare händelser, så hittar man ju säkert några coola grejer.
Bara titta på det rent tekniska liksom.
Jo, ja. Specialeffekter och våld och sånt.
Jo, men sånt är ju Hollywood duktiga på. Mm. Inget snack om det. Den stack ut faktiskt, tycker jag, den filmen.
Jo.
Hur dålig den var.
Jo, det var ju en kvinna som fick rädda en man från en homosexuell alien. Jag ser min recension här. Saker stör. Oh, det var ju kvinnan som var huvudpersonen förstås. Och
alla skurkar var vita.
Ja, precis. Och de var ju så här rymdnazister på riktigt. Så här, typ en kombination av romerska imperiet och nazister som bara åkte runt och förslavade och mördade folk. Och, var jävliga. Och de skulle till och med gruppvåldta någon, och så var det såklart den här kvinnan som måste rädda den. Eller... Och det var en icke-vit rymdnazist, och den var den enda goda också. Så.
Jag vill minnas att i början av det där så var det typ så här, några människor som hade byggt upp en kultur på en måne som kände sig proto-germansk eller något sånt där.
Ja, typ.
Det var väldigt så här, men det var väl mångkulturellt förmodligen. Men alltså, kulturen kändes som väldigt, ja.
Jo, men germansk. De levde ju så här folkligt, frihetligt och var så här bönder och... skötte sig själva, men de hade den onda stora staten eller imperiet då, som var ett hot över dem och dök upp. Och film nummer 2 är ju bara en så här klassisk berättelse om typ den här superkvinnan som ska lära bönderna att slåss mot imperiet så de kan försvara.
Såg du den, alltså tvåan?
Ja, jag såg den bara för att kunna
rätta. Du tog den för gänget liksom?
Ja. Fan, vad
jag tyckte den var typ bättre, för att det var ingen handling i den typ, utan det var bara så här förberedelse, och sen var det jättelång så här slutstridsscen i typ minst halva filmen. Så det var ju mest våld och så. Och sen hade man ju noll förväntningar på dem, så då blev man inte ens besviken.
Hur kan en person som går liksom, har gjort 300 gå till...
Jag tror att var det inte så att han bara regisserade 300? Den här har han gjort helt själv från grunden.
Ja, det här är något så här konstigt så här egoprojekt som han totalt bara...
Eller behövde han bevisa något för att han är anklagad för att vara fascist typ efter 300? Nah. Eller vad?
Har det varit så mycket så?
Nej, jag vet inte. Jag förstår inte. Hur...
Jag tror att han var regissör bara eller något sånt där. Han skrev in 300 och så.
Nej.
Och där kunde... Han fokuserar på kanske det han är duktig på. Men här gjorde han allt själv. Och så visade det sig att han var inte...
Då var även storyn dålig liksom.
Ja, något sånt skulle jag kunna tänka mig. Jag var med att det var så att han, det här har han gjort helt själv. Till skillnad från 300. Jag minns inte exakt. Men
jag ska checka fakta här.
Men det är liksom... Hade jag varit liksom en Nordfront-läsare så hade jag... tyckte att det här var toppen. Nu tycker jag det ändå förstås. Men liksom, vad var det du sa, Saxel, att det här är som en allmän nytta på något sätt?
Ja, jo.
Det är det du använder. Och det är ju verkligen det. Det är ju verkligen det.
Han är writer på 300 också, men tillsammans med två andra. Så att man vet ju inte hur mycket han har skrivit.
Nej, just det. Just det. Ja.
Jo, så kan det gå. Men jag ser fram emot utvecklingen. Jag tror det kan bli jävligt bra.
Jo. Det är redan 175 filmer recenserade och rillar in fler och fler.
Yes, maffigt. Jo, vi kan gå till nästa punkt. Jag tänkte klämma in Tobias krönika här. Jag tyckte det var ett intressant ämne. Så Tobias har skrivit om statens kamp mot rökning. Som skapar mer beroende och lidande och död. Ja, kan du förklara lite vad tanken är och kanske din slutsats?
Ja, alltså jag tänkte på det här med... Alltså, allt började med egentligen att jag bara satt och funderade på om det liksom...
att du ska börja röka igen.
Ja, precis. Jag måste börja röka igen. Nej, det är inte. Nej, men det här med att det är så mycket kemikalier. Alltså, cigaretter är ju en extremt onaturlig produkt.
Mm.
Det är inte tobak och papper. Och så typ något filter gjort av bomull.
Och det tror jag inte många inser faktiskt.
Nej, vill
jag
bara utan det är en extremt kemisk. Och ni vet hur de gör inom industrin. De har alltså miljontals människor som forskar typ på hur man gör produkter. Så inte bara cigaretter utan mat och sånt där. Alltså beroendeframkallande. Folk skulle liksom ha ett begär efter det. Och de lägger mycket pengar på det här. Och cigaretter är väl kanske det som är mest manipulerat av allt. Så kände jag bara att det skulle egentligen gå att göra bra cigaretter. Alltså cigarrer, de dyraste cigarrmärkena, kubanska cigarrer, de är egentligen så naturella det bara går. Där odlar man tobak, man helt naturligt, man torkar det liksom, man måste vända på tobaken och liksom det är lite mer bök med det liksom. Och sen så har man några stora blad, jag vet inte om det är någon slags palmblad man använder som man liksom har som papper runt då. Och tobaken är fermenterad också. Och det tar bort mycket av det dåliga och förändrar tobaken. Allt det här med cigaretter, det görs på ett helt annat sätt. Det är onaturligt, det tillsätts kemikalier för att liksom göra samma effekter. Och man skulle egentligen kunna göra cigaretter på samma sätt som man gör de här kubanska cigarrerna. Och priset skulle inte vara så mycket dyrare. Idag ligger alltså själva tillverkningskostnaden på cigaretter ligger på 5-10 kronor per paket. 45 kronor någonting är skatt och moms. Och resten är distribution, att det ska vara anställda i kiosker och butiker och sånt som säljer cigaretter och så vinst. Så väldigt mycket är skatt. Och skatten är egentligen bara en helt platt skatt. Man tar betalt per vikt tobak i princip.
Var det inte, vad jag läste på Skatteverkets hemsida så var det typ så här 2 kronor per cigarett.
Jo, men det kanske är det. Men vad jag vet så är det en slags en viktskatt. Men cigaretter är ju standardiserade. Om alla cigaretter har samma storlek så blir det liksom samma skatt på alla. De är ju extremt standardiserade.
Ja, oavsett liksom om de tar samma skatt för varje cigarett så är det ju de, som du säger, sen cigaretterna som har mest beroendeframkallande grejer i sig som vinner.
Precis. Alltså, det finns inte... När en industri pressas så högt utav liksom ett högt pris till konsumenten, vilket det gör när det kommer en hög skatt på det, då vet de att liksom det är dyrt för konsumenterna att köpa det här. Och då måste de göra den så effektiv. Alltså, så kunderna måste liksom vilja köpa den trots att det är för dyrt för dem egentligen att röka ett paket om dagen. Men helst ska man göra det för att man ska få stor vinst. Så att det blir liksom ett extra stort incitament då för företagen att göra dem så beroendeframkallande. Och det gör de genom kemikalier. Och de i filtret. Lossarplast. Det finns såna här filter som har liksom dubbla den första delen har liksom ett det är inte standard, men man kan ha typ som ett kolfilter i början på filtret och sen kan man ha ett vanligt filter efter det som är lite mer som bomull och plast och sånt där som tar bort delar. Och det lossnar liksom plastpartiklar och kolpartiklar och annat från de materialen som finns i cigaretten också. Och sen är det som sagt massor av kemikalier, både i pappret och de har utformat cigaretterna så att man ska liksom röken ska inte kännas liksom för varm, den ska liksom vara mjuk och trevlig och det ska göra att folk drar in dem extra djupt i lungorna, vilket skapar extra mycket skada och sånt där. Så att det är liksom skatten försämrar faktiskt situationen. Och med andra områden där det gäller sånt som är dåligt och det är beroendeframkallande och skadligt, som till exempel gäller alkohol, mediciner. Det finns ju drogliknande, ja, vapning finns till exempel. Men det finns ju mediciner som lyckopiller och sånt där som liknar droger faktiskt. Men i alla de här områdena, där har de så utformat skattesystemet så att man gör det i förhållande till hur mycket skada någonting gör, så blir det mer skatt. Och det är mindre skatt på mindre dåliga alternativ. Till exempel öl och vin är lägre, har lägre skattesatser än vad sprit har. Och skulle man tänka likadant när det gäller till exempel cigaretter, då skulle man ju faktiskt kunna sätta högre skatt på sånt som har massa dåliga kemikalier i och lägre skatt på annat.
Staten gör ju lite så för att de har olika pris liksom på cigarr, eller olika skatt på cigarrer och sånt, och jämfört med cigaretter. De hade så här olika typer av grejer, hade olika, men alla cigaretter har samma. Men det är i alla fall lite.
Och sämre cigarrer också. Det finns cigarrer som i princip innehåller.
Jag tror att Tobias laggar lite grann.
Ja, till och från.
Ja. Jag visste inte det där om cigarrer, men att det var skillnad där. Men hur som helst, på cigarrmarknaden så finns det kemikaliecigarrer och så finns det liksom väldigt naturliga cigarrer. Så det finns en stor skillnad även där. Men hur som helst i alla fall, med en förändrad skatteidé eller sätt hur man beskattar cigaretter, så skulle man faktiskt kunna göra det här bättre. Då skulle man alltså snabbt, man skulle kunna få ett läge där faktiskt de bättre cigaretterna blir billigare än vad de är idag till exempel. Och de sämre skulle kunna liksom ligga kvar eller bli dyrare. Eller så kan man göra att de bra ligger kvar på det priset som är idag och de dåliga blir dyrare. Men oavsett vilken variant man väljer skulle industrin jättesnabbt svänga runt. För att de skulle tjäna mer. Även fast tillverkningskostnaden är lite dyrare, på grund av skatten är så hög, så kan man enkelt ordna det så att de skulle tjäna mest på att göra de bra cigaretterna. Och industrin skulle bara göra det på en gång, för de vill ha vinst. Som det är nu går man liksom bara på den här skambiten. Man gör läskiga bilder utav äckliga lungor och konstiga sår.
Men funkar
och
inte det ändå på lite på så sätt att rökning har sjunkit bland
det har sjunkit.
Människor.
Det har sjunkit, det har det. Men fortfarande, folk röker trots det här, trots höga priser. Och det som händer är alltså, det är människor som är beroende, som inte liksom kan ta sig ur det. Och de blir, metoder man har det att skamma dem i princip, utsätta dem för läskiga bilder och sånt där. Värsta typen av cigaretter på grund av att det lönar sig bäst att göra den värsta typen av cigaretter, och de är dyra, så de liksom förlorar både på hälsa och ekonomiskt på det, och de är beroende. Så att det var det jag tänkte lite runt.
Jag tycker inte att det ska bli billigare att röka. Jag tycker att man kan behålla befintlig skatt som ett minimum, och sen kan man så här höja ännu mer för de som är ohälsosamma.
Nej, men det, precis, det var ju det jag sa, att det finns ju två modeller. Antingen att man bara liksom, man kan göra så att de mindre dåliga cigaretterna blir billigare. De andra dyrare. Eller så låter man de mindre dåliga ligga kvar på det priset som vanliga
cigaretter. Det kan ju ändå vara lite avskräckande, och skatt och så kan ju väga upp alla jävla kostnader med sjukvård och sånt som uppstår. Det är ju inte oproblematiskt med rökandet.
Nej, det är rimligt.
Jag håller med. Men alltså, en annan grej. Den här naturliga sorten cigaretter. Den mindre dåliga. För jag påstår ingenstans i artikeln att de är bra. Utan jag skriver det väldigt tydligt. Att de är inte liksom nyttiga eller något sånt där. Utan de är bara mindre dåliga. De skulle antagligen orsaka mindre sjukdom och mindre död. En anledning till att de inte är lika skadliga. Det är att när man gör en naturlig cigarett, så är de inte lika angenäma att dra in i lungorna och sånt på det sättet som är. Så att du ändrar hela sättet du röker på. Det blir lite mer åt cigarrhållet. Att Man vill inte liksom dra ett halsblås och dra ner det på en gång med en cigarr, för det är alldeles för starkt för halsen. Och du kan inte dra in det på samma sätt även om du bara drar in lite grann. Så att det förändrar sättet man röker på. Man skulle antagligen inte heller röka lika många cigaretter med en naturlig form av cigaretter. Då liknar mer som cigarrer per dag. Med mera. Så att det skulle alltså antagligen göra det. Det skulle bli mindre kostnader för samhället.
Men Tobias, är inte det du beskriver samma sak som cigariller då? Det är väl typ cigarrer cigarrer i cigarettsform.
Cigariller är precis, det är lite mer att det håller. Bara det att det finns nästan inga nyttiga cigariller. De är inte som kubanska cigarrer.
Nej, okej.
Okay, de är som cigaretter. Problem. Precis, okay, de har samma problem med kemikalier och sånt där.
Men de har billigare skatt än cigaretter i alla fall.
Har de det?
Ja, cigariller har det. Jag skickade ju bild i chatten.
Men de ändå gillar ändå i sådana fall.
Ja, men de är 1,83 kronor styck i skatt. Medan cigaretter har 2,08 kronor per styck.
Jag har inte tittat på cigariller. Och så. Jag vet bara att cigariller är inte nyttigare.
Måste beskattas som cigarrer.
Ja. De har inga, alltså beskattningen på cigarrer och cigariller, vad jag vet, beror inte på att de är typ mindre skadliga. Det finns ingen sån avvägning.
Men det är konstigt, varför har de lägre skatt på det?
Nej, men det kan vara något annat. Alltså att det är typ annan vikt på dem. Eller,
mindre konsumtion.
Kanske, jag vet faktiskt inte. Men alltså, bara genom att lägga in i alla fall en hur mycket skada någonting gör. Vilket det tänker tillåter man i andra beroendeframkallande saker som alkohol och sånt där. Man började till exempel, jag menar, man försökte förbjuda alkohol. Det funkade inte, utan det gick under marken, jorden istället, och blev gangsters som tog över i USA och sånt där. Droger har man inte heller lyckats förbjuda. Och istället då har man, från början försökte man köra hårt att det blev bara helt förbjudet med droger. Men när man märkte att inte det funkade, folk började liksom köpa dåliga produkter. Det var många unga som dog av överdoser och sånt där. Då blev det panik inom myndigheter och sånt. Och man började experimentera med sprutbytesprogram och man ger rena droger istället. Och sånt där. Och jag har jättesvårt för sådana grejer och sånt där också. Men fortfarande, det sättet att tänka finns på andra områden. Men när det kommer till tobak och cigaretter, då är det inget sånt tänk alls.
Men det är mer, det är lite mer moralistiskt tänkande.
Ja, men precis.
Jag tror att en aspekt är också var den här att staten har svårt att i detalj gå in och granska alla cigaretter som finns på marknaden och faktiskt vetenskapligt bestämma.
Nej, det är inget svårt. Jag tror man rätt snabbt kan man sätta upp det. Man
kan sätta jobb som inte är värt att göra kanske de tycker.
Jo, men man kan sätta alltså att kostnaden på att bevisa att de är bra ligger på bolagen. De måste liksom betala för den kostnaden för att bli typ licensierade och sånt där. Det är nog inga problem. Och sen sista grejen bara. Det är det här med att om man... vad var det jag skulle säga nu då? Det var...
Tobak.
Ja, det är om tobak att göra. Säg något emellan så kommer jag söka på.
Jag kommer att tänka på en sak. Det Tobias pratade med i början, det här att man har forskarteam som kom på hur saker ska bli så beroendeframkallande som möjligt. En väldigt välkänd poddare som nog alla här känner till. Jag behöver inte säga hans namn, men för många, många år sedan så berättade han att han i sin ungdom började extra knäcka på McDonald's som många gör. Och det var väl något upplägg där att man får köpa lunch där billigt eller så. Och han var helt övertygad om att han skulle bli så less, vad heter McDonald's, för att han skulle stå i det här matdoset hela dagarna och säkert äta det jätteofta. Men han sa att det blev precis tvärtom, att typ han... Även när han var ledig så liksom låg han och fantiserade om McDonald's. Och han har aldrig ätit så mycket på McDonald's som under tiden han jobbade där. Mm. Och McDonald's är ju känt för att ha i liksom, alltså typ heroin i maten i princip.
Men det är väl samma sak i, vad heter Super Size Me, den dokumentären. Minns ni den?
Ja, den har jag sett.
Han blev ju sjukt beroende också av McDonald's som var tvungen att få dit hela dagarna.
En sak jag har lärt mig är att de stoppar in typ koffein i var och varannan dryck som det inte så här helt uppenbart är logiskt att det ska vara i. Så man kan dricka så här massa koffein utan att man vet om.
Ja, det ser jag. Nej, men jag har känt av det där just med McDonald's som man äter där ofta någon gång.
Jo, jag
man blir stugen.
För jag tycker det är så jävla äckligt. Men när man har en rutin av att föra dit så blir det faktiskt en grej.
Jo, alltså direkt med att äta där typ några gånger med liksom nära mellanrum, då börjar man så här, åh, fantisera typ.
Vad fan är det för? Det är kokain.
Ja, alltså det är skitskumt. Jag har aldrig upplevt det.
Är det MSG?
Alltså typ lösviktsgodis kan ha lite samma effekt också. Men McDonald's är speciellt på det där sättet att det är jävligt farligt. För det är ju ganska sunkig mat.
Jag känner ju inte så på Max eller någon annan hamburgarestaurang.
Nej, inte jag heller. Nej.
Jag har alltid ogillat McDonald's.
Jag kom på vad det var i alla fall, som jag skulle säga. Och det var att saken är det att det tar jag också upp i den här artikeln att det här är ju liksom inte enda grejen. Jag är ju helt för att man ska försöka, som samhälle ska man försöka jobba mot att så många ska sluta röka som möjligt. Och bara för att man gör de här förändringarna, då behöver man ju inte liksom sluta med allt annat. Utan man kan göra båda sakerna samtidigt. Det är liksom inte antingen eller. Utan man kan fortsätta jobba på det. Och sen med tanke på det här med jag menar, motståndsrörelsen och Nordfront och allt sånt där. Vi är ju för att bygga ett bättre samhälle. Ett samhälle som kanske ger folk mer hopp och en framtidstro med mera. Och har människor det så tror jag att när de mår bättre så blir det automatiskt färre och färre som liksom har behov av att liksom själv medicinera. Vilket det ju faktiskt handlar om ofta när det är beroenden. Det är en slags självmedicinering. Så att,
det där här
jag blir, tror att det är vanligt samhället så kommer det antagligen färre röka drick.
Jag brukar ju ta det här exemplet att för typ 100 år sedan då kunde du gå in på vilket apotek som helst och köpa en flaska med kokain typ, för hosta.
Coca-Cola.
Men vi hade inga alltså drogproblem på det sättet i samhället som man har idag. Trots att vem som helst kunde köpa det jättebilligt vad som helst. Mm. Och det tyder ju på att det är någonting ruttet liksom i samhällskroppen som skapar det här. Va? Som skapar den här enorma marknaden efter knark. Att människor känner ett behov av att använda droger för att fly verkligheten av missbruk och sånt där som inte fanns för 100 år sedan. Trots att det var jättelätt tillgängligt.
Och rökning verkar ju ha någonting typ med så här stress att göra. Folk på jobbet ska gå och röka liksom. Det verkar vara vanligt bland soldater och det verkar vara vanligt typ i fängelse och sånt. Att,
jag har ju rökt.
Lite extra stressade röker typ.
Jag har ju rökt förut. Och det är en rätt. Alltså, man går och tar en paus, man liksom
får
en anledning att gå och snacka med de man brukar stå med och sånt där. Det är, man gör inte det liksom lika naturligt om man inte röker.
Det är en anledning inte att gå ut också.
Ja.
Gå ut och ställa sig och titta.
Så det är som en sån liten ritual som man liksom vänjer sig med och som har en del fördelar. Fast det är dåligt att röka.
En sak som också har inpräntats extremt hårt i våran kultur, det är att det är coolt att röka också. Det ser coolt ut att röka.
Och det var en jude som gjorde det, i alla fall bland kvinnor populariserade han ju Bernays.
Ja, just det. Men jag tänkte på liksom så här cowboys liksom.
Det var ju filmindustrin och cigarettindustrin som såg till att liksom göra reklam för det.
Mm.
Det var amerikanisering och judaisering.
Rebellisk, det var frihets liksom känsla på något sätt och
Jag tycker fortfarande det ser coolt ut. Alltså man ser liksom en cowboy med en cig i mungipan, alltså det ser jävligt coolt ut.
Jag ska inte ljuga, det är ganska coolt.
Det ser ut, men man vet ju fortfarande att det förstör folks lungor och att liksom och sen pengar är meningslöst.
Jo, men det är ju det som är det coola. Det är ju det som är lite det här. Det coola, att man skiter i det.
I filmer när
men så är det.
Alltså, man sitter med en cigg och man ser hur de tänder. Och, alltså det är balla scener.
Jo, men det är sant. Men det är ju en så här efterbliven form av maskulinitet. Men det är ju sant att typ så här folk som så här nojar jättemycket över vad de äter, hur de ser ut och är så här, övertänker saker. De kanske lever hälsosamt och så, men det är ju lite feminint medan en man kanske typ så här dricker tills han inte kan gå och sånt. Men det är ju så här korkad
maskulin. Det är inte lika coolt.
Som att röka.
Ja, men det är så,
det är
så,
att röka eller supa.
Alltså det är precis, alltså om du dricker stupfull så tappar du ju kontrollen över dig själv. Det är ju inte så coolt. Men det gör du inte med cigaretter.
Nej, men du förstör din hälsa.
Jo.
40 men, år senare eller 60 men, år senare.
Men det argumentet är ju lite så här. Det är inte tufft att förstöra sin hälsa. Det biter ju inte på bilden av en cool cowboy som röker. Nej. Utan snarare tvärtom. Just det faktum att det är lite farligt förstärker ju bara att han är cool. Han bryr sig inte.
Men att vara sliten är ganska coolt.
Ja.
Och fast när man hör de här som har den här riktiga skrämmande hostan. Alltså, då är det inte coolt. Då.
De som har cool. Det är fan cool att röka. Ja, nej, men slutsatsen här är väl att deras motivering är inte att få folk att vara mer hälsosamma. De vill bara dra in mer pengar.
Ja. Och jag vet inte om staten egentligen har, för det pratade jag och Martin lite om här, att staten kanske inte har liksom så här, som ett mål att tjäna pengar. För de pengarna används ju till något annat. Men hur som helst, det är en rätt stor summa som går till skattekassan på det sättet. Och det är liksom, det är dumt hur det är utformat bara. Det hade kunnat vara bättre.
Jo, precis. Så är det. Jag önskar att det var nyttigt. Då hade jag fan börjat röka igen. Det var ganska nice. Jo, men vi kan gå vidare med det till nästa punkt. Jag vet inte hur intressant det är att diskutera, men Jimmy Åkesson är otroligt populär. Så för första gången i en opinionsmätning har SD-ledaren Jimmy Åkesson större förtroende bland väljare än Magdalena Andersson. Mätningen beskrivs som en kall dusch för Socialdemokraterna. Men för Liberalerna går det ännu sämre. Så han får alltså 43% som förtroende. Och Maggan år 42.
Fan, konstigt att så mycket människor gillar henne ändå.
Jo.
Ja, men det finns ju mycket sossar.
Ja.
De är ju så här, de är ju typ
den icke-tänkande delen av befolkningen.
Jo. Ja, men alltså, där, alltså från mina hemtrakter, där har du ju fortfarande såna här, alltså de skiter ju fullständigt i Magdalena Andersson i sig, vad hon gör eller säger och så. De är bara sossar, och om de är med i sån här undersökning, då säger de per automatik bara att de har mycket förtroende för henne, oavsett vad hon har gjort eller så.
Mm.
De är så himla stora här uppe i Norrland alltså.
Jo. Och det sa de ju på Opinionsinstitutet som gjorde den här mätningen också, att när det gäller Jimmy Åkesson så dels är det här statistiskt säkerställt, men alltså där ser man en tydlig trend. Jag tror det var bara 2 år sedan så skilde det 28% mellan de två. Eller något sånt där. Så det är en ganska markant ökning på kort tid liksom.
Ja.
Och det är ju inte så svårt att räkna ut vad det beror på. Det har ju kanske inte så mycket med Jimmy Åkesson heller att göra där. Utan det är ju för att folk läser invandringen. Då säger de ju att de har mycket förtroende för Jimmy Åkesson.
Det är för att han sänkte bensinpriset. Var det därför?
Nej, det gjorde han väl inte. Eller?
Sverigedemokraterna hade ju lovat lägre. De gjorde ju det, den tog ju bort skatt.
Ja, men sånt skiter ju folk i. Alltså, när de får den här frågan, så tror jag att det är. De tänker, alltså, när du väl har blivit SD eller invandringskritisk, då tänkte du att du ska rösta på SD och gilla Jimmy bara.
Fast det är ju inte helt korrekt, för jag tror inte att SDs väljarstöd var 43%. Så det är ju ändå en trend att han har blivit normaliserad förmodligen bland borgerliga väljare.
Tidigväljare.
Allmänt moderater, kristdemokrater och så.
Ja, men så är det ju.
Och, ja.
Så är det ju. Och
han har ju en personkult. Och jag tror ju inte att andra personer i SD hade fått lika högt förtroende. Varken från Sverigedemokrater eller andra typer av väljare. För han är ju väldigt etablerad och jag tror det är därför han sitter. Var fast han har suttit så jäkla länge.
Hur funkar de här undersökningarna? Alltså när jag ser det här, 43%, Maggan har 42, Kristersson har 40, Ebba Busch har 39. Är det samma pool av människor man mäter eller?
Ja, alltså du får, de frågar ju så här, hur mycket förtroende har du? Eller de har, du får ju olika alternativ och så alltså,
ja, du får ju svara på alla politiker.
Ja. Typ så här, inget förtroende, lite förtroende, stort förtroende.
Men det är samma människor, samma pool med människor.
Ja, ja, där det är. Frågorna. Ja. Där det är, där det är, precis. Så att, och det som är intressant också med den här mätningen, det är ju att Simona Mohansson, som är Liberalernas partiledare, vad var de fick 4% hade förtroende för henne.
Pappan eller svennarna gillar henne.
Nej, det är det lägsta någon partiledare någonsin har haft, som jag förstår det. I den senaste mätningen fick av ett annat opinionsinstitut då, fick Liberalerna 1,8%. Där är det riktig kris, men hon representerar ju å andra sidan den gamla liksom bögliberala borgerligheten, så hon blir ju som på något sätt en symbol för det, du vet, en invandrarkvinna, de har valt en invandrarkvinna, som hon gick ju också ut och sa att Liberalerna inte kommer att tillåta ministerposter åt SD efter höstens val, om nu de vinner valet. Och det är ju så här extremt impopulärt, för de flesta vill ju typ att SD ska få större inflytande.
Hur gick det med Centern? För de gjorde väl samma sak från vänstern, fast att de ska vara ett högerparti typ. Men de körde väl där typ att varken SD eller Vänsterpartiet ska få stödja en ny regering om det blir en höger- eller vänsterregering, utan Centerpartiet ska vara med och sätta stopp för dem och få inflytande istället. Och det är också en jävla PK- moralismen som ingen gillar typ.
Jag tror att Centern och Liberalerna, de slåss ju lite grann om samma väljare där i mitten.
Jo.
Men Centern har varit smartare, för de har ju blivit ensamma nu om att vara ett borgerligt parti som helt tar avstånd från SD. Så de borgerliga väljare som gillar det, de kommer ju att rösta på Centern då. Medans Liberalerna står någonstans mitt emellan och inte riktigt på ställning och blir helt meningslösa på det sättet. Så att Centern kommer att överleva längre, tror jag, än Liberalerna, just tack vare att man tog ställning mot SD.
Var det Centern som hade turken där som...
Ja, han var också en flopp.
Ja, han var
riktigt. Grilla korv.
Men det var inte Liberalerna, utan det var Centern.
Det var Centern, ja. Ingen vet ens vad han heter längre.
Nej, nej.
Men,
han var turk, jag för mig.
Centerturken.
Det är Mirok.
Det är Mirok, ja.
Muharrem också, inte Mohammed, men nästan.
Men det är ju liksom Liberalerna, vi har ju veckans fråga om det här också.
Jo, det
var ju då vilket parti som har störst risk att hamna utanför, och där vann väl Liberalerna ganska, har du framme siffrorna? Jag har inte framme dem. Men de flesta röstar ju på Liberalerna där. Att Liberalerna kommer att trilla ut efter höstens val.
Ja, 83% säger Liberalerna. 7,2% säger Miljöpartiet. 6,4% Centerpartiet. 1,7% säger Kristdemokraterna. Och 1,3% säger annat parti.
Grejen är ju den att det har ju länge varit så att de här små borgerliga partierna har mellan valen lägga under 4% i opinionsmätningar hit och dit. Och det som brukar hända är ju att de får stödröster. För att om Liberalerna hamnar utanför riksdagen, då förlorar de ju alla sina platser. Och då blir ju Tidö-samarbetet kraftigt försvagat. För får du 4% får du ändå, jag vet inte hur många det är, 20 platser eller något sånt där. Nu chansar jag bara helt.
Det är nog en rimlig chansning.
Något sånt.
Men det de skulle förlora, är inte det, alltså om de har 1,4 säger vi vid valet, 1,4% och ingen stödröstar, då är det väl 1,4% av rösterna som försvinner, va?
Jo, fast problemet är att det blir ju ganska många riksdagsplatser.
Jo, fast de fördelas väl sen utifrån storleken på de andra partierna, är det inte så?
Jo, men det blir ju en kraftig försvagning av tidig samarbete.
Ja, det blir det.
Det är ju därför folk brukar stödrösta på de här mindre partierna.
Jo, men jag bara tänkte, är det inte så att man bara egentligen förlorar den 1,4% till exempel?
Ja, alltså problemet är ju att alltså, får du 1,4% då får du 0. Får du 3,9% får du 0. platser. Men får du 4% så får du ju helt plötsligt 20 platser eller vad det är.
Jo, fast de här 4% innehåller ju då x antal stödväljare som annars hade gett mandat åt de andra partierna.
Då hade det sjunkit på till exempel Sverigedemokraterna. Vi säger att det är sverigedemokratiska väljare som stödröstar på...
Men det blir ju en fråga om liksom hur mycket kärnstöd har Liberalerna. Har de så här 3% då kanske de andra partierna vill offra 1% för att komma upp i 4 och få liksom de här 3 med sig. Annars...
Ja, alltså jo, jag förstår vad ni menar.
Annars tänker de
sina
egna.
Jag förstår vad ni menar nu. Det skadar mindre om de, alltså Tidusamarbetet i sin helhet, om de får 1,8% än 3,9%.
Ja.
Men min poäng är att om Liberalerna ska klara sig så måste de alltså få dubbelt så många stödröster som riktiga röster, om nu det är 1,8%. Och det tror jag, det är ju helt omöjligt. Det tror jag inte går. Så om alltså, det här håller i sig så kommer de ju åka.
Precis, alltså då kommer det istället bli som utom parlamentariska eller sådana som inte är inne i riksdagen. Det är problemet att taktikröstarna vågar inte rösta på dem utan rösta på de stora partierna som garanterat kommer in för att inte slösa bort sin röst.
Mm. Exakt.
Det är lite, ja, är de nära spärren så kommer de få stödröster. Är de långt ifrån spärren då kommer de blöda mer röster förmodligen.
Alltså jag tror att jag är helt säker på att Liberalerna, om inget mirakel sker, men jag har svårt att se att Liberalerna ska kunna vända den här utvecklingen. Även om de byter ut, vad heter hon, Mohamsson, så de har ju ingen annan, vad heter det, företrädare som är karismatisk. Den enda de har, det är ju en annan invandrarbrud, hon som är miljöminister, vad heter hon? Hon är iranier tror jag.
Ja, känner igen dem.
Vänta. Hon heter Romina... Romina någonting. Nej, hon är ju inte. Men och dessutom så har ju hon då fått ett extremt otacksamt jobb att vara miljöminister i en regering som skiter i miljöfrågor eller skiter i klimatfrågor ganska mycket. Så att hon är ju, har ju, alltså hon, enda gången hon liksom figurerar i media, det är ju typ så här där de beskriver att hon absolut inte gör någonting, att hon inte bryr sig om sitt uppdrag, att hon är helt värdelös.
Var inte hon som också hade så här lovat att inte samarbeta med Ester eller något sånt?
Ja, ja. Så att hon är ju också körd, va? Så att plus att jag tror att hela idén om att ha en invandrare som partiledare är ju dödfödd, för att de flesta väljare är fortfarande svenskar, och även om de är så här antirasister så har de svårt att relatera till det.
Precis, man identifieras inte med de här människorna.
Nej.
Och de känns inte autentiska, för de är inte som riktiga invandrare och de är inte som riktiga svenskar, utan de är så här väldigt integrerade och försvenskade pappar. Men ja.
Exakt. Så att jag tror att det är kört för Liberalerna, och det är lite grann ett tecken i tiden det här att liksom mitten politikens era är förbi på något sätt. Känns det som att det är liksom ingen som...
Hur låg Vänsterpartiet till?
Jag tror de låg hyfsat bra till.
De har ju gått bra lite tidigare och så. Sen har ju de haft sina interna strider kring Israel och så.
Jo. Men det finns ju liksom en väljarkår, ganska stor väljarkår för Vänsterpartiet. Men just där i mitten har det blivit så trångt, för att i flera decennier har ju politiken liksom tryckts mot mitten. Alltså du har ju liksom Liberalerna och Centern som är väldigt lika varandra på många sätt. Nu har de ju skilt sig genom den här synen på SD, va? Men sen har du ju, alltså även KD är ju lite grann ett mittenparti, och man skulle till och med kunna kalla Miljöpartiet för ett mittenparti på vissa sätt. Så att det är ju inte, vad heter det? Det är ju naturlig utrensning, det är väl det som är min poäng, att det är för mycket, alltså enligt den här traditionella höger-vänsterskalan så är det för trångt i mitten.
Jo, det är vibrationsfisket.
Vänsterliberalt parti.
Ja, precis.
Eller ja, helst kan vi inte ha några alls. Men
om vi ska återgå till Åkesson, en annan intressant sak med honom. Han är ju inbjuden som hederstalare på en konferens på Förintelsens minnesdag. En konferens i Jerusalem. en årlig konferens. Den har inte varit så många år. Jag tror det är tredje året kanske. Men den är till för att bekämpa antisemitism i alla fall.
Jaha.
Så att SD håller på att bli accepterade där i Jerusalem och Tel Aviv.
Det är ju också lite tecken på att de inte har så många vänner kvar. Typ. Att de behöver släppa in SD och sådana som de inte ville ta i förr.
Det har du faktiskt rätt i. SD har ju kämpat i många år för att bli accepterade av Israel.
Sen har de väl gjort massa resor redan. Och liksom,
de har ju legat och grått i deras knän och allt möjligt. Så de har gjort sitt jobb.
Men det var ju ändå typ när tid tillträdde så var det väl typ så här Israels ambassadör markerad mot SD och sånt där. För mig, typ det.
Ja,
det har inte varit så här friktionsfritt.
Och det är ju typ så här, den enda anledningen de har haft på senare tid att ogilla SD, det är ju typ för att de har rötter i nazismen som det kallas, vilket ju är sant.
Och för att judarna i Sverige och Europa liksom har sin invandringsagenda ändå i grunden. Typ.
Mm. Men man har ju sett liksom att Israel har försökt knyta inte bara till SD utan många andra sådana här högerpartier i Europa, nya högerpartier. Orban och sådana här är ju också
Israelvänliga. Men nu har ju, vad heter det, SD en sån här vit bok med, som är, var inte en skriven med Expo, eller hur var det med det? Hade Expo typ kommenterat?
Jag minns det, men Tobias Hubinett var ju med och liksom
han tackades något. I boken, ja. Jo, så var det.
Men jag tror att huvudförfattaren var ju en historiker som själv är sverigedemokrat faktiskt.
Ja.
Men ja, det är klart, de har ju använt sådana där kräk. Och det är ju...
De har ju tvättat sitt parti rent med Expo.
Ja, och det
Expos
har de.
Tvättmedel.
Och Mattias Karlsson ställde ju upp på en intervju med, vad var det, ETC nu i veckan tror jag.
Oj.
Viktiga vänsterextremister.
Han lever fortfarande alltså. Visst hörde ni på tal om Mattias Karlsson att Paula Bjäler gör comeback. Vi kanske har pratat om det.
Jo. Nej, det var kul att se.
Hon var ju...
Hon behövs i svensk politik.
Ja, verkligen. Det behövs en stark judisk spinna. Med tydliga värderingar. Men hon var ju en produkt av Mattias Karlsson.
Ja.
Enligt Dulny. Jag minns det, de gjorde ju ett avsnitt om henne.
Ja.
Att han... De sa ju att... Alltså enda anledningen att hon kom någonstans, det var ju på grund av att hon var Mattias Karlssons skyddsling. Och liksom de försökte använda henne flera gånger för att, dels försökte de ju kuppa bort Kasselstrand med henne i SDU en gång, men misslyckades ju. Sen försökte de använda henne för att kuppa bort någon lokalordförande någonstans, jag vet inte, men misslyckades med det också. Hon fick ju aldrig liksom så här... Anledningen att hon gjorde en sån karriär inom SD var ju inte för att hon var populär bland medlemmar, utan bara för att Mattias Karlsson bredde vägen för henne.
Jo, men hon var ju botjudinna och liksom...
Varför kallar vi henne för Bjäler för?
Jag värde bara Bieler.
Ja, hon heter ju inte Bjäler, det är ju bara... Hon har försökt försvenska sitt namn liksom.
Ja. Det är jag som är ignorant.
Det är tydligt att det är Bieler, det är ju tysk uttalning på det.
Bielerberg.
Mm. Hennes far och mor föräldrar var ju så här polska kommunister som...
Ja.
Det var ju en sån här utrensning av judar i kommunistpartiet i Polen på, var det 60-talet kanske. Och då fick
de alla kom hit.
Ja, det var ju det. Tack.
Och sen Sarnecki och sådana där liksom.
Tack för att ni valde Sverige. Perfekt.
5 år senare blev vi en mogeltur.
Jo, men på tal om att stoppa antisemitismen, finns det några parti som vill starta antisemitismen? Någonting vi kan satsa. Nej, men vi sätter väl en punkt i den här diskussionen. Vi får se vad som händer med... Det är valår, så att vi får se vad som händer med SD. Kanske blir Åkesson som tar över Kristerssons roll. Men vi ska ha en liten låtpaus. Och då har vi en önskelåt här från en donation. Vi ska lyssna på Marita Andersson och Moder Svea. Då är vi strax tillbaka. Mm.
Sverige, vårt älskade land, här på jorden. Du är vackra, du är sköna, jag pärlar i Norden. Du gav oss vårt liv, att i fädernas spår vårda vårt arv år efter år. Men sedan en tid förrädare skalla ge bort allt, ja, Sverige åt alla. Ej längre något var heligt och kärt, då gapade trynen reaktionärt. Men snart med stolthet ditt bröst du kan fylla, söner och döttrar ska odla din mylla. Räddningen är här, ja, räddningen är här, och den är revolutionär. Det borgerliga packet såväl som det röda har skadat och skändat, har fått dig att blöda. Se på dig sorgset och på alla sår, vi vill dig förbinda och torka din tår. En gryning ska randas och solen gå upp, nationen kämpar ska skänka dig hopp. Med svärdet i hand och med ursinnigt mod hugga sig fram genom hycklande hot. Snart med stolthet ditt bröst du kan fylla, söner och döttrar ska odla din mylla. Räddningen är här, ja, räddningen är här, och den är revolutionär.
Nordiskradio.se.
Och då var vi tillbaka efter den där mysiga musikpausen. Och vi ska gå vidare här. Vi har nya lagförslag. Jag vet inte vad man kallar det här. Men det står på regeringen.se att regeringen vill införa en statlig e-legitimation. Regeringen presenterar nu ett lagförslag för att införa en statlig e-legitimation. Den nya e-legitimationen ska stärka samhällets motståndskraft vid cyberangrepp, motverka bedrägerier och ge fler personer tillgång till elektronisk identifiering. Jag tycker att en sån här sak, det är bara en tidsfråga innan den skulle komma. Men det jag hade velat se och hoppas med det här nationella ID-kortet är att det tar bort bank-ID helt och hållet.
Mm.
För bank-ID är en sån jävla korkad idé. Varför ska bankerna ha kontroll över hur vi identifierar oss på Försäkringskassan, hos optiken? Vad fan har banken med det att göra?
Och det, jag vet, alltså det är så sjukt.
Ja.
Ja, det är så sjukt. Och att folk inte ens tänker på det. Alltså typ så här, man hör ju typ svenskar tror ju att det här är ett helt normalt system som finns i andra länder.
Mm.
Alla, ja men vadå? Varför använder tyskarna bara sitt bank-ID? Alltså det har blivit så här, svenskar kan vara så lama ibland, alltså liksom helt oförmögen att fråga sig, men det är totalt vansinne.
Mm.
Totalt vansinne. Men förslaget är alltså att det här ska tas över av staten då.
Jo, men jag vet inte om det kommer att ersätta det helt. Alltså det kommer ju säkert att funka på Försäkringskassan och med statliga grejer. Men, ja.
När de säger att de ska ge fler tillgång, då låter det ju inte som att den ersätter utan ett komplement.
Mm. Precis.
Och det är väl bra och ett första steg, men ja, det rimliga vore att ta bort bank-ID helt.
Jo, och det finns ju,
där finns det ju en baksida också, jo. Att svenska politiker gillar att föreslå det här med att anonymitet på internet och sånt ska förbjudas, så har alla garanterat ett eget internet-ID, så kan man ju kräva att de använder det överallt och sen bara haglar HMF-åtalen in.
Jo, exakt. Det är många som tror att det här kommer användas som ett 1984-grej, men det har vi redan. Jag vet inte om det kan bli så mycket värre.
Nej, jag är ändå nettopositiv eftersom vi lever under en risk att bankerna kan liksom ta ifrån oss våra bank-iden och ja, då är det bra att ha ett alternativ. Och övervakningen finns ju oavsett. Så.
Alltså, det är ganska intressant för att förra året så gick ju regeringen i Storbritannien vidare med ett sånt här förslag att införa elektronisk ID. Och där blev det ju uppror över det. Fast det var statligt, va? Men det är ju för att de inte vet hur illa det kan vara. De vet inte hur det är i Sverige. Men så att generellt är det ju lite läskigt. Och det var britternas reaktion. Men här i Sverige är det så illa så att vi ser det lite grann som en lättnad att staten ska ha det istället för bankerna. Så jag är lite tudelad kring det, men om det på något sätt skulle ta bort dominansen av bank-ID så är det ju bra, för det är riktigt galet.
Jo, men det känns ändå som ett litet steg i den riktningen, och att politikerna i alla fall tvingas lite erkänna de problem som finns med bankernas makt i samhället. Det var ju en del prat om det förra året liksom, och det inte bara vi nationella och folk som är liksom systemkritiska som trycker på det. Det är liksom många som blir utan bankkonton och det är mycket som krånglar bankerna att ta sig liksom friheter och sållar folk och är liksom inte att lita på.
Precis. Jag vet inte om ni såg det här också att EU ska lansera ett nytt socialt media. W.
Vad är det ens det står för?
Det vet jag faktiskt.
Är det bara som så här, vi tar en bokstav att X är en...
Står för white.
eller för så här, win.
White is right. Nej, men grejen var, någon kommenterade på det där att man kommer att måste verifiera sig om man ska vara på plattformen. Och då kommer ju också HMFN och hagla in.
Det var inte den statlig ID också någon så här EU normalisering att EU vill att alla länder inför det, tror jag.
Jo, jag vet ju att UK, de är inte med i EU längre, men
nej.
De har ju pratat om det länge att göra digitalt ID. Så det kommer nog till alla länder. Alltså jag tycker det är oundvikligt. Alltså visst, vi lever under en antivit tyranni, men de här verktygen måste finnas i vilket samhälle som helst i den moderna världen så att folk kan navigera sig på internet. Och jag ser inget fel med att man ska identifieras på internet. Jag vet att många nördar och hackers och ja, människor generellt inte håller med om det. Att vi ska ha anonyma troll som kan trolla och göra det de gör bäst. Men samtidigt så en person som finns på riktigt på internet väger så mycket tyngre än anonyma troll.
Jo, men det gör de. Men jag tycker ändå det är en bra idé att man ska kunna vara anonym om man
alltså,
vill.
Problemet som jag ser det är väl inte anonyma troll. Det är ju så här artificiella troll. Internet översvämmas med AI och skit. Och vi måste liksom kunna kontrollera att folk är riktiga personer. Sen borde man fortfarande få vara anonym på internet, men man borde kanske verifiera att man är en människa.
Men det är så mycket sådana här indiska män som skapar pro-EU-konton som har så här
nationella kvinnor, unga.
Ja, alltså hatar på kvinnor och säger att man ska gå till gymmet och så listar de upp så här vad man ska äta och för vara hälsosam. Det är riktigt generisk skitslopp som finns.
Ja. Och så är det tusen så mycket AI-skit nu alltså på alla.
Och de får 200 miljoner views.
Det där är ju ett riktigt problem redan nu tidigt i AI-utvecklingen och det kommer bara bli...
Men jag tror inte att lösningen är kontroll alltså genom ID och sånt. Alltså, jag gillar inte sånt där. Det där är ju... VEF har väl beställt det där från alla världens regeringar. Det är väl deras order som genomförs.
Och med WEF, WEF så menar du World Economic Forum. Alltså.
Precis, precis.
WEF-arna. Mm. Jo, de har ju haft en träff. Vi ska prata lite om det. Men vi kan ta den här skjutningen först, tänker jag. Den är ju ganska färsk. Och jag vet att du, Tobias, har djupdykt i vad som har hänt här. Det är Pretty som har åkt dit. Och en kula i sig. Vad är det som har hänt?
Och förra som dog heter Good. Jag tycker...
Så det var Pretty Good.
Pretty Good, ja. Vilket samband. Alltså. Ja, det var en som blev skjuten i Minneapolis i Minnesota igår på lördagen. Och ja, jag satte mig och tittade på klippen och försökte se alla grejer. Och det, jag tyckte det var rätt tydligt vad som hände ungefär. Men,
var det en bra skjutning då?
Nej, jag vet inte. Jag tycker att vänstern har ju verkligen, och liberaler och sånt, har ju verkligen gjort allt de kan för att liksom krångla till de här utvisningarna som ICE ändå gör en del av. Och det är tokigt. Jag förstår att...
De borde skjutas bara den.
Jag förstår att poliserna, när de försöker göra sitt jobb, och en del är riktigt alltså extrema, blir trötta och att man inte alltid kan kanske vara så saklig och duktig som man ska vara som polis, utan att en del liksom kanske går lite för långt och sånt där. Men jag vet ju inte, alltså, det fanns inte så mycket klipp som visade långt innan det där hände, alltså vad han, den här Pretty själv då, gjorde och inte gjorde. Han fanns där i alla fall. Det man kan se på klippet är att han liksom står och som en bit ifrån att filma med sin mobilkamera. Och sen så är det en polis som går fram mot honom och två andra står där också. Och så börjar den polisen i princip putta på dem bara. Och de var inte direkt i vägen för någonting och sånt där. Och han gjorde ingenting, putta tillbaks eller någonting. Han försökte hjälpa, polisen puttade omkull en annan. Och då försökte han hjälpa upp honom. Och då tog den där polisen och liksom slängde omkull honom. Och sen kom det en massa andra poliser in och hjälpte dem att liksom, gick på den här Pretty då, som var nere på marken för att liksom få kontroll på honom. Och det han i princip försökte göra, det var väl att liksom kanske resa sig upp eller liksom skydda sig själv. Han gjorde liksom inte egentligen något våldsamt motstånd.
Men han hade vapen på sig.
Han hade ett vapen på sig. Och han hade ju tydligen rätt till att ha det. Han hade alltså legalt vapen. Och Minnesota är en stat där man får ha concealed carry. Och när de hade honom, han satt liksom på knä och var liksom nerböjd, så liksom ryggen var uppåt och han satt på knäna och liksom var nedtryckt i marken. Och då åkte jackan upp så att liksom hölstret och pistolen syntes. Han hade den liksom under jackan då, i ett bälteshölster. Och då var det ju en polis och backade och liksom drog sig undan, vilket är helt korrekt. Jag vet inte vilken polis det var, men det var någon polis som skrek gun. Och så upprepades det av andra. Och de andra poliserna, jag är helt säker på att det var säkert någon som såg att liksom pistolen var där, han tog bort den. Men andra kan ju ha missat och kanske trott att det var en pistol någon annanstans. Och då var det en av de här poliserna som två hade typ dragit fram vapen. Och så skreks det gun och sånt där. Och så började han skjuta på den personen som är Pretty då, som låg där.
Jag har inte sett den, men du sa att han tömde magasinet eller nej?
Ja, han sköt fyra skott först. Sen backade alla. Så de backade typ samtidigt som han sköt de här fyra skotten. De gick rätt snabbt. Sen backade de undan, så det var ett litet mellanrum. Och så stod han säkert på 5 meters avstånd. Och då tömde, det var två stycken som... Dels han som sköt först där. Och sen en annan. Men jag kan inte se att den andra... 5 meters avstånd. Och Pretty rörde sig inte eller någonting. Han bara låg där. Han tömde magasinet i honom. Och det där är alltså en strategi. Alltså det är en policy som finns inom polisen i delar av USA. Det är vissa polisdistrikt och sånt har det. Och då kan man ju tänka sig att det låter... rimligt om det är så att någon fortfarande utgör ett hot, står upp eller kommer emot det, att man liksom, ja, töm hela magasinet för det handlar om din säkerhet. Men här var det inte alls i närheten av att ens, han låg bara där.
Det är ju lite absurt.
Men jag skulle ändå
säga att det här handlar i grund och botten typ om krig. Alltså amerikanska staten som inte ens har en särskilt bra liksom, återvandringspolicy har ändå bestämt att vissa människor ska sparkas ut och man har myndighetspersonal som jobbar med det. Och då är det så här vänsterdårar och främlingar som inte respekterar det och försöker göra genom våld och krångel förstöra för staten och stoppa det. Det är liksom deras icke-respekt för lagen och det staten vill göra som skapar konflikt och våldsamma situationer. Och de vill ju ha sånt här för att kunna klaga på staten och kunna liksom göra deras jobb svårare. Att de
om det här ser illa ut.
Och inte så, liksom.
Om det här ser tillräckligt illa ut, då kan de ju få den här bilden av att amerikanska politiker är fascister och nazister. Och
demokraterna har gått ut med att man ska så här, dra in finansieringen rakt av till typ så här, något i stil med inrikesministerium för säkerhet eller liknande som ICE är en del av.
Mm.
Så man ska så här, försöka paralysera en del av en större del av staten bara för att komma åt invandringspolisen.
Ja, men jag håller,
och det är liksom nej, de ska inte få sätta sig på tvären och vinna utan de borde skjutas.
Ja, men alltså, jag håller med allt. Det är helt tokigt att de kan ha det här som en faktisk strategi och att den liksom tillåts. Och ta till exempel hon förra som sköts där för vad var det, ett par veckor sedan eller tre veckor sedan eller något. Hon hette ju Gud där. Hon var ju helt klart en aktiv del att, i försöka att förstöra. Hon blockerade vägen med sin bil och var liksom en av de mest liksom, aktiva och drivande där på platsen. Så hon var ju helt klart en som gjorde det där med flit. Jag är inte säker på att han, den här Pretty, var det. Han verkade ju tycka på det sättet, men...
Fast vi vet ju som inte.
Nej, av vad jag har sett så kan han ha varit en som bara stod och tittade och filmade för att det hände massa saker. Och han försökte hjälpa en person upp i princip som blev omkullkuttad. Ja. Och det är lite hårt att bli skjuten för det tycker jag, för att man är i närheten.
Jag köper också hela beskrivningen av det här som ett krig. Jag har bara extremt svårt att ta ställning för den amerikanska staten.
Mm. Ja, det är också. Det, också.
Det funkar
men
bara inte.
Det man får gå ifrån ändå, det är att alltså, det här är ju subjektivt. Jag hade sagt att staten hade gjort något helt tokigt som är dåligt för vårt folk eller vita i USA. Då hade man ju velat att amerikanare och vita skulle kämpa emot det. Då hade de varit de som kämpade mot systemet och polisen. Så att det är ju inte fel att kämpa emot systemet och polisen i alla situationer.
Ja, men det är fel.
Här är saken att nu försöker polisen för en gång skulle göra någonting som är bra för vita.
Mm.
Och då vill ju vänstern sabba det. Så man får ju ta det från det. I det här fallet det är bra att
polisen... Men gör ett tankeexperiment. Alltså typ, säg att nationella i Sverige skulle sätta sig typ på Öresundsbron och sen när polisen kommer då börjar vi kasta sten och skit på dem. Skulle en enda vänstermänniska i Sverige säga, fan varför skjuter polisen de här människorna?
Men det jag sa var inte så mycket så, utan det jag bara försöker. Simon sa att han har svårt att liksom ha
Dessutom är ju, det är ju bara en show, hela den här grejen.
Jo, det är det.
Det är bara en enda stor jävla show. De utvisar ju knappt.
Men du måste ju ändå titta på situationen.
Jo,
det är de enda gör något bra. Och då får man ta det därifrån. Så allting är ju subjektivt utifrån.
Försök göra något bra. De försöker göra sitt jobb.
Ja.
Helt enkelt. Jag tror,
och nu råkar alltså, vara sak som är bra.
Hade de här snutarna fått order att göra något helt annat så hade de gjort det istället. Så
antagligen.
Det är ju inte så att de här har någon slags moralisk överhet. Det enda de har, det är ju en auktoritet som är given till dem av en genomrutten stat.
Fast det är också så här, liksom, vänstern kommer ju inte protestera mindre ju fler svartningar du utvisar. Alltså, om inte ens USA klarar av att utvisa illegala invandrare på den här skalan, då kommer de ju aldrig kunna utvisa mer människor. Så man får ju inte liksom backa ner från att liksom göra det här.
Nej, jag håller med.
Jag tror att ett stort problem dock är sättet de gör det på. Att de gör det till en show. De gör det ju uppenbarligen för mag och publiken för att de ska heja på det och gilla det. Men, men det får ju också en följd att du har vänstermänniskorna som blir extremt kränkta och drar igång.
Ja, alltså precis. Man bör ju vara resultatorienterad och inte PR-orienterad. Alltså så här, bara i tysthet plocka och utvisa så många som möjligt. Inte så här göra memiga filmer och bara så här överdriva hur mycket man håller på med det här.
Men dödspatruller som arbetar i mörkret.
Nej, för det retar ju upp vänster och skapar motstånd och ger en falsk bild av verkligheten, så det är ju så.
Jo, och jag tror att en stor del av hela den här många liksom rörelsen drivs av de här motsättningarna till stor del. Alltså man behöver motsättningarna för att samla engagemang och stöd kring Trump och allt det här. Och det gör ju också att alla de här extremt efterblivna sakerna Trump gör får mindre fokus när man har såna här shower och när det är bråk med vänsterextremister och så.
Precis. Jag tycker det är faktiskt samma sak, och jag tycker den här situationen påminner om Frank Reynolds när han sa "So anyway, I started blast." Tömde hela jävla magasinet.
Men, vem var det? Oss som inte vet.
It's Always Sunny in Philadelphia. Danny DeVito. Hans mest briljanta roll.
Ja, det håller jag med om. Vilken fantastisk serie.
Det är helt jävla sjukt.
Ja. Men vänta, det var något jag skulle säga. Det är ju intressant att det händer ju i samma stad också. Jag vet inte om jag sa det.
Det är mycket som kolla det. Var det samma...
Samma stad.
Inte bara samma delstat.
Nej, Minneapolis.
Men det är samma som Floyd. Det är ju hur mycket lår som helst.
Visst vet ni vart de kommer ifrån, de som bor i Minneapolis?
Ja, 25% svenskar.
Ja.
Det är därför det är en massa somalier där.
Ja, och vänsterliberaler.
Somalier är ju svenskarnas kryptonit.
Jo, det är ju det.
Så det är Will Stansel är också därifrån.
Men däremot, jag tror att Trump vann in Trump Minnesota i senaste valet.
Jo,
är inte en vågmästarstat egentligen.
Kanske.
Lite osäker. Jag kanske är helt ute och cyklar där, men jag för med det. Men Minneapolis verkar ju vara en sån här extremt liberal stad i alla fall. Det är kanske mer konservativa människor på landsbygden.
Mm. Jo, nej, men som jag sa, Will Stansel från Emily Jukes tecknade serie, han är ju ute och protesterar IRL. Och hennes julspecial handlade ju om hur Will Stansel ska reparera de här rasiga neighborhoodsen, vad heter det?
Grannskapen,
stadsdelarna. Jo, i Minneapolis. Okay. Och nu gör han det IRL, han är ute på gatan och härjar, så det är fan...
Tydligen vann inte Trump just i Minneapolis i alla fall.
Okay.
Men jag tror i Minnesota.
Det kan vara att han vann hela delstaten. Jag har inte kollat det än.
Jag har fan med det. Jag har fan med att det är en sån här vågmästarstat i alla fall. Och att han förlorade den mot Biden men vann nu i alla fall.
Vi ska se, vann Trump där senast? Vi ska se vad han säger. Nej!
Nähä. Ja, då var jag ute och cyklade då.
Ja, jag har ju släkt i Minnesota, ja.
Mm. Ja, jag har ju Utah, ja. Mormoner.
Är de mormoner också? Eller?
De är det. Jag tror jag har sagt det här i radion förut. Men ett minne jag har från kriget i Irak. Det var att vi fick ett brev från våra släktingar i... För det är ganska nära släktingar faktiskt. Det är alltså två kvinnor, då, kusiner till min far, som åkte dit på 50-talet. Eller något sånt.
Ja, sent. Ja.
Ja, och jag tror att de får dit för att de var mormoner. Eller så blev de det där. Men hur som helst så skrev de ett brev när kriget i Irak hade inletts. Och det var typ så här ett mer eller mindre ett avskedsbrev. Alltså de var helt övertygade om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och att okay. han skulle använda den mot USA. USA. De var liksom så här, vi har fyllt våra bunkrar och ja. Typ om vi aldrig liksom hörs igen så typ vi älskar er allihopa och vi ber för er och du vet sådär. De trodde på riktigt liksom att nu var det över. Liksom. Nu kom en atombomb eller något från Saddam Hussein.
Ja, just det.
Så liksom det säger en hel del om hur det funkar i USA. För jag menar i resten av världen var det ingen som gick på det.
Nej, det var inte. Ingen trodde på Colin Powells. Han tog upp en liten flaska ur fickan.
Exakt, och i den mån de trodde på det så var det ingen som trodde att Saddam Hussein, även om han hade massförstörelsevapen, att han skulle kunna hota USA.
Vad var det han sa att han hade i flaskan egentligen? Var det,
liksom... det var något kemiskt stridsmedel eller något.
Sarin eller något.
Ja, typ. Ja. Typ. Det sjuka med det där var, nu kommer vi lite off topic, men det var ju någon sån här... Bush höll ju något tal på någon sån här vad heter elitgala i USA där han skojar om det där. Han bara, vars massförstörelsevapen? Och så lyfter han på glaset. Är det här under eller är det här under? Alla skrattade och tyckte det var jätteroligt.
Det var ju rätt roligt.
Ja, jo. Ja.
Jo, så är det. Vi kan gå vidare och prata om Grönland kanske. Det var en hel del olika rubriker om Grönland nu i veckan. Dels är det högt uppsatta judar som ligger bakom hela planen att annektera Grönland. Sen är det en hemlig plan. Sen har vi det där klippet med Trump där han kallar Grönland Island hela tiden. Vi kanske kan börja med det klippet så har vi lite uppvärmning till ämnet.
NATO and I until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right? Last time. A very smart man said, he's our daddy. He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. So we want a piece of ice for world protection. And they won't give it. We've never asked for anything else. And we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative. Or you can say no, and we will remember.
Jo, Trump börjar fan bli lite dement, känns det som.
Han påstår ju också att när Grönland, när Danmark upptäckte, eller när vikingar helt enkelt upptäckte Grönland, så hade amerikanerna båtar där också. Hävde han ju. Men ja, det här var en ganska rolig felsägning. Och jag tror att det är ganska vanligt att folk blandar ihop Grönland och Island faktiskt. Men det är ju lite märkligt när en amerikansk president som har bestämt sig för att han ska ha Grönland inte riktigt vet vad.
Han kanske tar över Island. Det blir jävligt spännande. De äger väl redan Island. De har ju ockuperat Island sedan andra världskriget.
Det sägs ju för övrigt att det här med att det kallas för Grönland, det är typ en av historiens första fake news. Att han, vad hette han nu då? Leif Eriksson, var det Leif Eriksson va? Eller var det bara amerikanska konstnären? Ja, vem det nu var som upptäckte Grönland, han åkte tillbaka till Island och beskrev, han sa att jag hittat ett nytt land, det heter Grönland, för att det skulle låta som ett så här grönt och liksom bördigt land för att locka folk att flytta dit med honom.
Yeah.
Att vara medvetet. Men egentligen är det ju liksom bara is och grejer.
Det är ganska kargt.
Ja, det är det definitivt.
Men vad är det som har hänt då? Han har sagt fel om Island. Och så sa, han sa väl det också att Det enda anledningen till att Danmark äger Grönland är för att de får dit med en båt.
Ja, de får dit en båt för 500 år. Men sa han, vi skickar också mycket båtar dit.
Ja, men det var väl så Amerika grundades. De får ju dit med en båt.
Jo, jo, precis. Hela den där grejen var ju som ganska knäpp. Och för 500 år sedan fanns ju inte USA heller. Ja. Men det som är, man hör ju där, han säger så här, they call me daddy, säger han. Och det är alltså NATOs generalsekreterare Mark Rutte som bokstavligen har kallat Trump för daddy. Och han har ju då slutat någon typ av deal med Trump om Grönland, så att Trump har backat nu från hoten. Ja, han har gjort det över Danmarks huvud också. Och dealen ska ju vara då, överenskommelsen ska ju vara att USA kommer få mycket större tillträde till Grönland. Det finns redan ett försvarsavtal från 1951 mellan Grönland och mellan Danmark och USA. Det var nämligen så att under andra världskriget så tog USA över militärkontroll över Grönland för att Danmark kunde liksom inte försvara det. Och sen i samband med att man gav tillbaka det så gjorde man ett avtal som innebär att USA har rätt att ha vissa militärbaser på Grönland, vilket man fortfarande har. Så tanken är att man ska utöka det här försvarsavtalet då. Och det är lite oklart exakt. Detaljerna har väl inte riktigt läckt helt vad det här handlar om. Men Trump har ju sagt att det även handlar om mineraler. Och medan andra källor har sagt att USA ska få någon typ av vetorätt när det gäller utvinnandet av mineraler, så att de kan stoppa kinesiska och ryska företag från att operera på Grönland. Så att det är väldigt så här, förvirrande hela grejen. Och det, från Danmark har det kommit signaler om att vi känner inte till någonting om det här. Vi har inte ingått någon deal eller något. Medan Trump är av en helt annan åsikt. Så att det är väldigt märkligt. Hela grejen.
Jo. Och sen var det någon högt uppsatt jude, Ronald Lauder, som enligt The Guardian kan ligga bakom Donald Trumps intresse av ön och att det ska ligga guld och gröna skogar kanske under isen där.
Ronald Lauder, han är så ordförande för judiska världskongressen, World Jewish Congress. Och ni som har följt den här podden ett tag kanske minns, vi har pratat väldigt mycket om dem förut, för att de blev aktuella redan under motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017. Då de satte hårt tryck på Morgan Johansson som var justitieminister att stoppa marschen. Och de skrev även debattartiklar i svensk media om att ändra demonstrationsrutten och grejer. De har släppt propagandafilmer på svenska som handlar om att Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas och grejer. Och de har också lobbat väldigt mycket för det här förbudet mot att förneka förintelsen i Sverige. Så det här är en man som har legat bakom väldigt mycket hets mot dissidenter inte bara i Sverige. De var involverade i det som hände med Gyllene gryning i Grekland. De har försökt stoppa vad heter de i Bulgarien? De som
BNS.
De som anordnar Lukomarschen, de har tryckt på för att stoppa Lukomarschen, förbjuda den organisationen och sådär. Och han har då, har det framkommit, det är han som har kommit på det här med Grönland. Han har tydligen själv investerat en massa pengar i Grönland. Han är en av världens rikaste människor. Han har investerat massa grejer i Grönland och nära vän till Trump. De gick skola ihop i New York. Och han har liksom till också den här rika eliten i New York, precis som Trump. Så John Bolton, som var Trumps nationella säkerhetsrådgivare under förra mandatperioden, de är ovänner numera. Men han har berättat då om ett specifikt möte där Lauder kommer till Vita huset och berättar för Trump hur fantastiskt det skulle vara om USA tog över Grönland. Och det tillsattes till och med en arbetsgrupp då för att försöka ta reda på hur man ska gå tillväga då för att göra det här. Men så att hela idén kommer alltså från judiska världskongressen från början. Intressant nog.
Jo, var enda gång som jag brukar säga.
Jo, men det är liksom, det visar, alltså Trump, han är djupt, djupt, djupt inblandad i judisk makt. Det är bara att titta på de här så kallade fredsförhandlingarna om Ukraina som inte är riktiga förhandlingar. Han skickar ju inte representanter för USAs utrikesdepartement. Utan han skickar en massa rika judar att förhandla åt dem. Steve Witkoff.
Jo, just det.
Och svärsonen och sådär.
Helt sjukt.
Överhuvudtaget inte involvera någon ur sin egen administration.
BlackRock var inblandad också, va?
Ja, Witkoff har ju sagt att BlackRock ska få bygga upp Ukraina.
Ja. Och de leds ju av Larry Fink som var ledande här på World Economic Forum och sådär.
Ja, precis. Han har ju tagit över det. Nej, eller vänta nu.
Han och någon till var väl som huvudarrangörer verkar som, och han intervjuade Elon Musk och var i någon paneldebatt och sådär som jag såg idag.
Precis, men...
Jo, just det. Han tog över det. Han blev ondingen till slut.
Vad hette han som grundade?
Klapp var ju för träden som försvann bara.
Precis.
Han var ju mer, han såg väl mer så här ut som en tysk så här filmskurk typ med konstiga kläder och grejer ofta.
Ja, han skulle ha typ Darth Vader.
Han blev ju borttvingad och Larry Flink tog över World Economic Forum. Jo, alltså Trump, det är bara liksom judar runt omkring Trump hela tiden som styr alltihopa. Extremt märkligt. Och det här med Grönland, jag hade ingen aning om att Trump var typ bästa kompis med han som är ordförande för judiska världskongressen, men det är ju förstås extremt sunkigt, minst sagt.
Jo, jag tror ju mer och mer på war strike-teorin att liksom Israel har liksom Epstein-kompromatat på Trump, att de har han filmad eller någonting när han gör något jävligt olämpligt och därför gör han exakt som de vill hela tiden när det väl gäller.
Men om det finns något sånt, hur skulle det kunna inte ha kommit till Demokraterna?
Ja, alltså det är väl inte konstigt. Det är väl liksom, Epstein rapporterade väl till Israel och de sitter på det. De behöver inte, amerikanska staten har väl inte full koll på det.
Nej, kanske inte.
Men han figurerar ju uppenbarligen i materialet också tillräckligt mycket för att han ska liksom hålla på och krångla med det, trots att det var så här en grej för republikanerna att anklaga liksom Joe Biden och dem för att mörka och vara liksom insyltade med Epstein. Fast nu ser det istället ut som att Trump var mycket mer och värre inblandad.
Hela den grejen är ju jävligt, jävligt skum faktiskt. För att, som du säger, alltså, under valrörelsen så var det här en brinnande fråga. Alltså, även om Trump inte var lite ambivalent och inte sa det rakt ut att Epstein-filerna ska släppas, så antydde han ju det starkt. Och människor runt omkring honom i kampanjen sa det definitivt rakt ut. Men sen vände det och blev tvärtom. Då var det helt plötsligt Demokraterna som ville släppa det. Och Trump reta emot.
Vem är det som skriver? Är det Tobias?
Mm. Oh, sorry, det är jag.
Skriver roman.
Och det, jag håller med, det är väldigt märkligt. Det tyder ju starkt på att Trump vill dölja någonting. För att det skadade ju hans anseende i sin egen väljarbas ganska ordentligt. Åtminstone tillfälligt när han håller på att streta emot. Och det visar sig att nu släppte de ju, gjorde den här, vad heter, att de offentliggjorde utredningen. Det framkommer ju absolut ingenting, för de har ju censurerat allt som egentligen är relevant. Men diskussionen har dött. Så att han hade ju kunnat göra exakt det han gjorde redan från början och sluppa alla kontroverser. Men gjorde alltså inte av någon anledning.
Ja, men det har väl ändå så här sipprat ut en del saker. Alltså, det har kommit små detaljer i latin, att han hade skrivit något brev till Epstein och något vittnesmål om att någon hade uttalat sig om Trump typ i någon taxi eller något sånt där. Och
Men det är ju bara små grejer egentligen.
Ja, jo, men det finns ju uppenbarligen...
Vad menar du att det inte finns grejer om Trump i Epstein-filerna? Eller vad säger du?
Jo, det finns ju, men det finns ju inget som är så här...
Gotcha.
Men om vi inte har sett hela filen så vet vi inte. Men oavsett så... Liksom det som amerikanska myndigheter sitter på behöver ju inte vara samma data som Israel och Mossad har fått.
Nej, det är ju sant. Och det, alltså, så mycket, nu vet jag inte hur det är med just de här de, som amerikanska justitiedepartementen har offentliggjort. Men det finns ju andra pusselbitar som har släppts under hösten som definitivt liksom en gång för alla visar vilka täta band Epstein hade med Israel. Det fanns ju en pro-palestinsk hackergrupp som fick tag i, vad heter han? Tidigare Ehud Barak, tidigare israelisk premiärminister, försvarsminister och utrikesminister han var också, tror jag. De hackade hans mejl och hittade ju massa Epstein-grejer. Mm, de hittade att han hade en egen Mossad-agent som jobbade åt honom, som bodde hos Epstein i New York när han var där. Massa sådana där grejer och flera grejer om hur de tillsammans konspirerade för att påverka. De försökte, bland försökte de få Putin att tvinga Assad att avgå. Och de hade en sån jätteavancerad plan. Där Epstein alltså instruerade Ehud Barak att han skulle ta anställning hos någon judisk oligark där i Ryssland. Han skulle få jobb där och på så sätt skulle han komma närmare Putin och kunna påverka honom. Och, alltså de gjorde hur mycket som helst liksom för att hjälpa israeliska staten i sådana där, alltså klassiska sådana här spionverksamhet.
Jo, och Maxwells farsa var det väl, jobbade väl direkt åt Mossad öppet, typ, eller hur fan var det?
Inte öppet, men det är också sån där starkt antytt. Han bodde ju i Storbritannien och var väl brittisk medborgare, så vitt jag vet. Men när han dog så fick han närmast en statsbegravning i Israel. Där han som var premiärminister i Israel sa typ att den här mannen han har gjort mer för Israel än vad vi kan liksom säga öppet, typ sådär. Så att han, det var ju, alltså, han var inte öppen Mossad-agent, men allt tyder ju på att han jobbar för Mossad. Definitivt. Så att det är jävligt mycket skumma saker med det. Men hela den här, det som är intressant med hela den här Mossad-kopplingen med Epstein, det är att det är helt locket på i USA. De som har lyfte här i offentligheten har direkt blivit stämplade som antisemiter.
Ja, alltså bland allmänheten är det väl liksom rätt main, eller alltså bland folk som är kritiskt tänkande är det väl en rätt vanlig åsikt, men det är väl ingenting som så här republikaner och demokrater som partier i stort lyfter fram, eller att det är en del av utredningar och sånt, för där håller staten det spåret borta liksom.
Nej, men alltså Epstein-grejen var ju här under hösten jättehett i mainstream media i USA. Men Israel-grejen diskuterades överhuvudtaget inte. Det fanns ju, vi pratade ju om Taylor Greene när hon avgick. Och hon var ju någon intervju där hon blev alltså extremt hårt konfronterad för att hon ens hade nämnt Israel i samband med Epstein skandalen när hon intervjuades av CNN. Liksom så här, hur kan du säga så? Vad är det du försöker antyda? Och är du antisemit? Och typ så där.
Så. Ja, henne gick ju Trump jävligt hårt åt och var hotfull mot. Jag tror avgick liksom.
Jo, men det som är skumt med hela den här Grönlandsgrejen nu, om det finns en judisk maktkoppling till hela det här, alltså det finns ju inget som någonsin har hotat NATOs sammanhållning så mycket. Och är det så att liksom judisk makt har, att det finns någon typ av vilja att avveckla NATO?
Men jag tror det, att de vill göra det.
Nej, men jag vet inte. Alltså, jag menar, om Trump skulle invadera Grönland, då är det ju över.
Det är kört.
Då är det ju över för något. Vilket ju förstås är någonting positivt.
Är det verkligen säkert? Alltså, NATO kan ju bara liksom svälja. Det, alltså rent logiskt borde det vara, men det finns, våra politiker kan ju hora ut så mycket som helst.
Alltså jag tror att det skulle säkert fortsätta utan USA kanske. Men då är det ju inte NATO längre.
Nej, alltså det är USA som...
Jag tror ju inte att NATO kan överleva om USA anfaller ett NATO-land.
Alltså, ja, men skulle det vara att de... Alltså amerikanska trupper glider in, ingen skjuter på dem och sen bara, ja det var ju inte något vi var överens om, men nu är det så här, det var ju tråkigt, men vi får väl svälja det.
Alltså europeiska ledare är ju duktiga på att förnedra sig själva enormt. Men alltså
typ vadå, det kan ju sluta med att typ Danmark lämnar NATO, det är inte NATOs undergång. Ska hela NATO i övrigt så här, trots USAs inflytande över alla olika länder, totalt vända sig mot USA?
Det är ju inte alltså det har ju hänt förut va, att typ Grekland och Turkiet har väl skjutit på varandra på Cypern och sånt. Mm. Men det här är som en annan grej, för att upplägget med NATO är ju typ att USA ska beskydda de andra medlemmarna, och de andra medlemmarna ska ge någon typ av moralisk legitimitet till vad USA gör med sina krigsupptåg och sånt, vilket ofta då är å Israels vägnar. Men om USA då angriper ett av de här länderna som de är satt att beskydda, då blir det ju som
för absurd. Det blir väldigt konstigt. Men det finns ju också de här teorierna om att det handlar om att tvinga EU och eller Europa, NATO i Europa, att rusta upp. USA och Trump har ju lobbat för att man ska, vad är det, så här, 5% av BNP ska gå till försvaret och sånt, och det är inte så många som lever upp till det, och genom att USA lämnar över Ukraina väldigt mycket till Europa och EU att försvara, så sätter man press där, och genom att så här hota Grönland så sätter man press där och så.
Mm.
Så det kan ju vara lite teater. Men ja.
Alltså det är ju tydligt att USA vill att, alltså de vill ta handen från Europa mycket. Alltså de vill att Europa ska kunna försvara sig själva för att de andra intressen. Men frågan är ju vad, liksom, vart judisk makt kommer in i det. Eller är det bara liksom... Alltså förstår du vad jag menar? Typ så här Grönland till exempel. Är det bara liksom att den här Lauder personligen vill göra sin förmögenhet på Grönland? Eller vad handlar det om?
Det är svårt att veta. Vi har ju inte all information.
Nej, vi har ju inte. Men det är ju ändå liksom intressant att... alltså förut var ju såna här saker så mycket tydligare när det gällde globalism och så. Att det var ganska entydigt, det var ganska svartvitt vad som hände. Nu har det blivit mycket mer komplicerat. Alltså det är ju...
Jo, Trump är ju så teatralisk så det är svårt att veta liksom när han är allvarlig och när han bluffar. Men det här med Grönland drar han ju extremt långt.
Det finns ju till och med, jag har hört teorier om att en viktig del av det här med Grönland är att Trump vill lämna NATO men vet inte riktigt hur han ska göra. Och alltså oberoende av Grönlandsfrågan så eller oberoende av NATO-frågan så vill han ha Grönland, men han spär på det för att skapa en konflikt med de andra NATO-länderna. Och nyligen, alltså återigen, det var någon Pentagon-rapport som släpptes där det i princip stod att Europa måste börja sköta sitt eget försvar nu. USA har inte möjlighet att vara där liksom för alltid. Och så trenden går ju dit, någon typ av separation. Och det är ganska intressant med tanke på att Europa har varit på något sätt grunden till det amerikanska imperiet i mångt och mycket. Alexander Mercurius från The Duran, han drog en ganska intressant parallell till 400-talet då han som var kejsare i romarriket skrev ett brev till till Britannien där han sa att han skrev att nu ni måste börja sköta er eget försvar. Rom har andra saker för sig än att hålla på och försvara er hela tiden. Och det skedde när det var liksom att alltså på grund av att Rom hade mycket problem med germanska stammar som anföll och så. Det brukar ses som början till slutet på det romerska imperiet. Att de inte klarade av att hålla ihop imperiet. De klarade inte av att försvara sina utkanter och sådär. Och att USA nu då liksom går en samma utveckling till mötes. Att man drar sig tillbaka till det som Trump kallar den västra hemisfären. Och försöker dominera där istället.
Ja, men de vill ju kunna försvara Israel antar jag fortfarande och kunna agera i Mellanöstern. Och då är det ju bra att ha närvaro i Europa, men det kanske de kan ha
på andra sätt. Vill Trump det?
Om han är sionist så bör han ju vilja.
Netanyahu sa ju typ nyligen att de ska börja tona ner det militära biståndet till från amerikanska biståndet.
Jo, långsiktigt och sådär, men ja.
Alltså jag tror ju att Trump, nu finns det mycket som tyder på att USA kommer att attackera Iran igen och sådär. Och jag tror definitivt att Trump är villig att hjälpa Israel militärt. Men jag tror inte att han är intresserad av utdragna krig i Mellanöstern. Det tror jag faktiskt inte. Däremot...
Nej, men är det Trump då som styr USAs utrikespolitik eller... det här är ju också ett problem typ med fredsförhandlingarna i Ukraina, att man kan ju spekulera i hur Trump och hans administration ser på det här, men och de kanske liksom kan få till en bra relation med Ryssland nu, men då har de bara 3 år, sen kanske det blir demokrater och en helt annan policy mot Ryssland och så blir det kallt krig igen.
Ja, egentligen har de ju inte kommit till riktiga fredsförhandlingar än. Det är fortfarande bara sådana här informella samtal där Trump skickar en massa judar för oss.
Jo, fast de har ju ändå trepartssamtal och det är väl nytt typ att ukrainska och ryska personer sitter i samma rum och pratar och man sätter upp ramar och diskuterar med statscheferna. Och nu är det ju prat om att Putin och Zelensky ska träffas snart också.
Och det är ju helt...
Jag tror stenhårt på att alltså, det är så här 50-50 att det kan bli fred nu under våren eller i alla fall de vapenvila och att kriget kommer liksom vara över under året, tror jag väldigt mycket på.
Varför skulle Zelensky och Putin träffas? Vad är anledningen? Ja. De träffas ju först när de är väldigt överens liksom och ska typ först måste ju de ha...
Ja, det kommer ju vara en utdragen process, men att man överhuvudtaget pratar om det, jag tror att man ändå är inne i en process som kommer sluta med fred. Alltså Ukraina har ju ingen så här ström mitt under vintern nu och det är helt, och deras ekonomi är ju liksom helt förstörd. De lever på så här lånade pengar som EU skänker till dem.
Men så har du alltid varit länge.
Ja, fast det är ju ändå så här, projektet över tid så blir det ju så här helt absurt.
Jo,
jag tror att de behöver göra fred.
Just nu står de ju alldeles för långt ifrån varandra.
Nej, jag tror inte det.
Det är ju som två helt oförenliga idéer. Helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad... Det är ju det jag menar. Liksom. De har ju inte ens kommit till...
Nu är du väldigt okonkret nu. Vad är det som är oförenligt? De båda vill ju få ett slut på kriget förr eller senare till att börja med.
Jo, men...
Det man är oense om är ju liksom att vart stridslinjen ska frysas. Sen kommer ju inte Ukraina förmodligen erkänna territoriella vinster för Ryssland på pappret. Men i praktiken kommer de ju få svälja det och USA och andra kommer erkänna det för att inte ha en utdragen konflikt med Ryssland. Men typ kanske EU och Ukraina kommer säga att det är fortfarande ukrainskt territorium och vi är sura. Men vi behöver i stort liksom normalisera relationen till Ryssland.
Ukraina kommer ju måste gå med på att retirera från de här
fyra. Ja, det är det som är känsligt. Men där kommer de förmodligen typ kunna... Donbass är inte mycket kvar i, så där kommer de backa. Och sen i typ Zaporizjzja får de typ så här dra gränsen där den är, tror jag.
Det tror inte jag Ryssland kommer att gå med på. Jag tror att det är närmare till hands att Ryssland kommer att tvinga bort ukrainarna därifrån än att de går med.
Jo, men det kan ju ske under ett års tid i så fall.
Jag vet, det är ganska mycket kvar. Jag tror inte. Jag tror att det här kommer att fortsätta.
Vi får se.
Också.
Jag tror inte det fortsätter året ut.
Men oavsett så är det märkligt att Trump inte använder riktiga diplomater till det här.
Han har ju en massa judar.
Han har bara en massa judar som han är kompis med som han skickar istället. Det är märkligt.
Nej, men grejen, har man våran världsåskådning så är det helt logiskt. Är det inte det? Det här är ju de mäktigaste människorna i USA.
Jo, det är de som ska profitera nu. Alltså USA kommer ju vara de som vinner på freden här. För de har ju stött Ukraina historiskt och liksom har sin allians med dem. Men det kommer också vara USA som tvingar Ukraina att kompromissa och göra eftergifter till Ryssland som Ryssland blir glad för. USA kommer normalisera relationer med Ryssland och samarbeta med dem, göra handel och mer och sånt. Så USA kommer ju tjäna som fan på det här, medan EU med sin så här moraliska stormaktspolicy att hetsa för att kriget ska fortsätta för evigt. Vi kommer ju vara så här hatade av Ryssland fortsatt och stå med så här lån till Ukraina och fortsätta skänka pengar dit.
Ja, alltså, ju snabbare kriget är över, ju snabbare kan Larry Fink äga allt vete i Europa och sälja det tillbaka till oss.
Ja, det är ju så. Steve Witkoff har ju sagt att BlackRock ska bygga upp Ukraina.
Ja.
Jo. Men, så USA, amerikanska judiska företag och så kommer tjäna på det.
Det är ju liksom Zelensky höll ju tal idag av oss. Han skulle egentligen inte åka dit. Men han åkte dit när Trump sa i sitt tal: jag ska träffa Zelensky här imorgon. Då kommer han som en lydig liten knähund. Sen höll han ett tal.
Och det är också ett tecken på att han vill ha fred. Liksom. De klarar inte av att dra ut på det för mycket.
Han vill ha säkerhetsgarantier från Trump. Det är det han vill ha. Mm. Han vill ha artikel 5 garantier. Och det vill inte Trump ge. Men sen höll han ett tal där han i princip han hånade européerna, sa att de hade skickat 20 soldater till Grönland och liksom hur mesigt det här var, att Europa måste skärpas, det är ingen som tar dem på allvar. Vad ska ni göra om Ryssland anfaller Baltikum och så vidare? Så han förnedrade Europa totalt. Och så fick han stående ovationer av alla europeiska ledare på plats.
Mm. Jo, precis. Det är ganska vidrätt.
Nu ser jag att vi har gått över tiden lite grann.
Jo, nu jävlar drar ni ut på det här.
Ja.
Nej, det blir ingen fred. Det blir krig för evigt. Eller?
Ja, jag tror det blir fred då, men ingen så här, ja. Judar kommer tjäna på det tyvärr.
Ja. Så är det. Vi måste gå vidare till donationerna innan vi säger god kväll. Jag tänkte spela det klippet med rabbinen också som, men i korthet kan man säga att rabbinen ville att muslimerna och judarna ska ena sig mot de gamla européerna. Det känns alltså som de här alltid när det är World Economic Forum, ursäkta. Varje år så kommer det ut så här helt sjuka panelsamtal och sjuka uttalande i vissa tal. Det är som att det är meningen att det bara ska skapa outrage.
Kontrovers.
Ja, kontrovers, skandaler. Alltså det som gjort för att skapa rubriker typ. Fast det är ju typ sånt som vi har hört många gånger tidigare. Att ja, World Economic Forum är nu under regi av en jude men väldigt antivit politik som förs helt enkelt. Och det är ingen som röstar för dem. Det var ingen som röstar på judarna heller, men det är vad det är. Så, donationerna vi har vi någon uppdaterad Swish eller ska jag läsa av det här gamla?
Läs det gamla så har jag lite komplettering tror jag.
Okay.
Från senaste veckan.
Så vi har Magnus och Stefan. Stefan säger el. Tack så mycket. Vi har Alexander och han säger kör Holmqvist fortfarande postbilar och Tesla? Är det så?
Ja.
Ja, bara jag. Stefan, han säger ved. Tack så mycket. Det behövs, det är kallt. Hardy, John, Stefan, Birgitta och Vilda Hilda. Sen har vi kontanterna. Vi har Kjelle i Skogås. Vi har, tror jag, lite kommentarer.
Ja, han önskade ju den här låten vi spelar Moderfria med Rita. Och skriva mer. Och om Napoleon.
Jo, han vill ha Napoleon också. Men du fick Marita. Jag hoppas det duger. Så.
Får någon god julhälsning?
Jo, god jul från Anonym. Sen har vi Ivan Vivanko. Jag vet inte vad det handlar om. Är det någon utländsk rörelse som skickar julhälsning? Eller? Någon sorts aktivist från utlandet.
Ja.
Sen har vi Johansson. Det var någon kommentar där. Jo, här är en ganska lång grej. Vad anser ni om teorierna att världsledarna endast är betalda marionetter, där de stora skeendena i världen ofta är iscensatta för att driva på olika agendor, såsom digitalisering och förstörelse av vita länder? Covid-hysterin till exempel. Och det här är ju en ganska beprövad fråga inom den nationella rörelsen. Konspirationsteoretikernas vara och icke vara. För att det går ju att gräva väldigt djupt i vissa grejer, och när man gör det så vill man som tro att allting är kontrollerat. Eller så är det de som är mera, jag vet inte om de är mera vänsterhjärn, mera logiskt tänkande människor. De har lättare för att inte kanske falla ner i alla kaninhål.
Men det är ju lite en fråga om typ om man menar i stort eller i litet i detalj. Liksom att, alltså i stort är det ju sant att världsledare, liksom politiker, inte alltid är de ultimata makthavarna, de som bestämmer allt. Sen är ju inte i praktiken i alla fall alltid att de får betalt av någon direkt för att göra något speciellt, utan det kan ju vara på många olika sätt liksom.
Men ett exempel, alltså bara på svenska politiker som Reinfeldt och Stefan, de får ju såna här flashiga jobb när de har tagit upp sig från
Jo, det är korruption och så, och det är liksom, det är samma att alla statsministrar utom en, kom vi fram till förra året, och Sveriges har ju varit på Bilderbergmötena.
Jo,
de går ju på såna här internationella
myggmöten med inspiration. Alltså.
Nej, men jag tror så här, att det är mycket ett självspelande piano. Jag tror inte att det är så att Reinfeldt regelbundet har träffat en hanterare som överlämnar kuvert med kontanter och instruktioner. Utan jag tror mer att det är ett system,
det är
underförstått. De vet vad som gäller och de vet vilka belöningar som väntar.
Mm.
Liksom blir statsminister och gör det här och det här, då kommer jag få ett välbetalt låtsasjobb.
Men sen kan det ju förekomma liksom utor och liksom utpressning, hot.
Mm. Ja, absolut. Men jag tror inte att det är så där jättestrukturerat, alltså att allt är förutbestämt och att det är detaljstyrt och så. Jag tror mer att det är ett upplägg där, alltså politikerna är lojala mot varandra och mot en globalistisk elit, och de arbetar alla mot samma mål på olika sätt, och vissa människor i den här eliten, de sitter på pengar och makt, och de belönar politiker som i sina roller som formella beslutsfattare kan få saker att hända. Men då är det ju inte riktigt de som bestämmer, utan de gör det här i lojalitet mot liksom globalisteliten, och för att de vet att då kommer jag liksom att ha det på det torra resten av livet och såna här saker.
Det är bara att titta på jobben som Persson och Reinfeldt och alla får efter de slutar.
Det är ju helt sjukt. Alltså, man märker ju det på politikerna, vilken distans det finns mellan makthavare och folket, va? Om du jämför den lojalitet de känner mot varandra och de här mer liksom globalisterna, kapitalisterna och så, och nästan ett förakt mot folket. Det är ju ganska sjukt, hela upplägget faktiskt.
Jo. Jo, sen är det ju liksom inte alltid så här en person eller någon människa som har tänkt ut saker, utan saker kan ju utvecklas typ rent naturligt i olika riktningar. Typ det kommer ny teknik och då anpassas och förändras samhället. Till exempel digitalisering som nämndes där är väl liksom bygger på olika uppfinningar och att teknik är användbart, företag börjar använda det och så vidare. Så det, jag tror inte det liksom är en konspiration, men sen finns det ju konspirationer inom digitalisering kanske, att eller att man gör, tar dåliga beslut som det här med BankID, att man låter bankerna sköta ID-system på nätet och sånt i Sverige.
Jo, alltså jag skulle rekommendera till Johansson att lyssna på Warstrike. Lyssna på alla avsnitt av Warstrike, så får du en ganska nykter bild av den judiska konspirationen som har pågått, alltså jag skulle säga i 5000 år, men speciellt de senaste 1000 åren. Tänk dig, 1000 år. Då har judar konstant strävat efter att ha inflytande i våra länder, i våra europeiska länder. Och ja, det de framförallt har porträtterat är ju hur England har kämpat emot världsjudendomen så länge och så mycket, men ändå kapitulerat. De är helt förstörda idag. Så jag tycker att man behöver inte bli helt galen för att förstå att det är en gigantisk konspiration bakom hur världen fungerar idag.
Jo, den judiska faktorn är ju jättestor, och vi kan ju inte prata fritt om den i Radio Nordfront på grund av svensk lagstiftning, så Warstrike har ju mycket högre tak och kan vara mer objektiva och djupgående där, så det är ett bra komplement.
Det finns en brittisk journalist också, Douglas Reed, som skrev en väldigt bra bok. Den finns
de har ju refererat en del till honom faktiskt. Mm.
Ja, de har det. Mm. Jag recenserar ju, det finns ju en på svenska, en del av den boken, Babylon och Berlin, som är riktigt, riktigt bra. Och det handlar ju specifikt om hur judisk makt byggdes upp och växte under mellankrigstiden. Och han, Douglas Reed, han var ju britt och så typiskt antitysk och hatade Hitler och så. Men han var ju stationerad utrikeskorrespondent av Times, så att han såg ju vad som hände ute i Europa och det gick inte att undgå liksom. Han skrev ju ner liksom det här och gjorde en bok av det som faktiskt är väldigt bra.
Jo, och det är ju liksom inte så här inbildning, sinnessjukdom, paranoia, foliehatteri att liksom se judarnas roll i historien så här, och de har ju varit liksom de tidiga globalisterna just eftersom de har levt i diaspora sedan de fördrevs från Israel liksom av romarna, och de har ju funnits i Europa, och de har ju varit, man kallar ju dem liksom den internationella juden och liknande, just för att de har varit internationella, haft kontakter och liksom kunnat arbeta på det planet som andra folkgrupper inte riktigt har kunnat, och det har ju gett dem ett försprång på många sätt och gjort att de har kunnat forma världspolitiken på tidigt liksom.
Mm. Precis. Sen har vi, jag hoppas det är det som svarar i alla fall. Sen har vi Sigge och Per Capita. Och Per Capita skriver: tack för ett bra program och ett särskilt stort tack för 2025 års uppesittarkväll, årets mediala höjdpunkt. Jättekul att du tycker det. Jag tyckte själv att mitt mixstrul förstörde mycket av det programmet. Men jag hoppas verkligen att det ändå gick att njuta. Vi har pratat så lite som möjligt. Jag tror det hjälpte. Sen säger han: jag önskar alla nationella ett ultranazistiskt 2026 och en ond bråd död åt alla folkförrädare. Det är trevligt. Hade du något mer av Swish?
Ja, vi hade Leif, och han förtjänar nog en fanfar skulle jag säga. Och sen hade vi Axel, Stefan, Kristoffer och Kenneth. Stefan skrev ved. Och det är viktigt att få ved till servrar och sånt. Så att...
för nu är för mycket ved.
Och Axel skrev helgseger. Notera helg och inte något annat.
Exakt. Man kan ju få sparken från vissa program när man säger helgseger. Så ja, tack så mycket för donationerna. Kul att det räntar in. Och kom ihåg att ni kan alltid donera mera. Gå in i på nordfront.se och i radioartikeln så hittar ni sätt att donera. Och kolla in filmer.nordfront.se och läs alla fina recensioner. Hitta en film till Movie Night, kanske nästa helg. Filmkväll med familjen, lite mys. Ha en vit film, vitt manus. Ja, så lite icke-vita som möjligt. Alltid trevligt. Ja, med det så tackar vi för era donationer. Tack för att ni lyssnar. Och så hörs vi nästa vecka. God kväll.
God kväll.
God kväll.